This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Är du rullar redo?
Ja,
jag
drar igång.
Ja, bra. Välkomna ska ni vara till Studio Allsvenskan. Jag heter Marcus Totti Birro. Vad länge sedan. Blicken dog i Filips ögon direkt. Filip är här, Henrik här. Och framförallt så är Daniel Disco Kristoffersson här. Hur läget?
Jo, det är bra.
Ja, ser stark ut.
Ja, pappaledig här. Ja, nu har man varit pappaledig ett tag. Man går in och gör podden på tisdagar för ett break liksom. Men sen är det full fart från 6 på morgon till 7-8 på kvällen. Så det är en ny upplevelse.
Ja. Du levererar ju ändå nyheter.
Ja, det har varit en del. Men jag har försökt lägga bort det lite grann. Men man får ju reda på vissa saker.
Ska vi klara ut det?
Det är en iPad nedsmygd i barnvagnen.
För jag frågade ju dig när vi gick hit de här 30 metrarna. Har du smygjobbat? Nej, sa du då.
Nej, men det har inte varit så mycket nu. Jag har bara ledig 2-3 veckor. Så att det är väl...
Okay.
Men, ja.
Du behöver inte gräva, nyheterna kommer till dig.
Ja, man får, ibland kan det vara så. Men jag ska försöka koncentrera mig. Det känns som att man kan lägga bort de här liksom, nyhetsjobbet i 2 månader i alla fall i livet och koncentrera sig på lite andra saker. Ja. Det kan vara bra också.
Ja. Det känns som att du försöker besvärja dig verkligen, att du inte är i närheten av han. Att det är så du skulle vilja ha det, men att det jobbas.
Ja, kan vara så.
Ja, exakt. Vi tänkte vi skulle, innan vi hoppar in i silly season, som det kommer då bli såklart med Daniel, berätta de här sköna roliga nyheterna. Men vi ska köra livepod på The Base torsdagen 26 mars.
Ja, nej, men det blir stort.
Ja,
vi spelar in det här idag onsdag och ni som lyssnar hör det här oftast fredag då.
Ja.
Så vi vet ju inte om det finns biljetter. Men vi säger att det finns biljetter. Det kan ju vara slutsålt redan.
Ja, det vet man inte.
Nej.
Om de inte tar slut så kommer de ju ta slut rätt snart, för det kommer bli en historisk jävla kväll. Det här är ju mitt akvarievatten. Jag älskar ju att röra mig på scen och prata sånt där, och även Filip och Henrik har ju lärt sig en del av mig det här.
Ja, fick vi lära oss på Olivedal.
Ja.
Herregud vad du höll låda.
Ja, jag tog över där. Så vi frågar ju Daniel direkt där om du kommer.
Absolut,
ja, okay.
Om det passar med tider och så. Men det hoppas jag.
Ja.
Det är inte de andra tre som kommer
till livepodden.
Ja, i Stockholm.
Ja, men det är väl de som var här senast då kanske.
Några gäster. Satsa högt.
Vi fokuserar på det kommer ju vara det här 26 mars som sagt, Hornstull The Base i Stockholm, och då är det ju bara några dagar kvar till den allsvenska premiären. Vi kommer testa köra den här grejen där, faller det väl ut som vi sa runt 2010 någonting. Så kommer vi köra en turné i höst. Så då tänker vi säga att vi är i Stockholms, vi har ju då lite fokus där, så vi siktar högt som Filip säger. Vi bjuder in de tre sportcheferna i Stockholm helt enkelt. Jesper Jansson, Hammarby, Björn Westermark och Bosse Djurgården Andersson.
Det låter ju jättespännande.
Så kommer vi att prata med dem och söra lite grann. Och så kommer det bli en hel del andra sköna grejer också. Det
ska bli framförallt spännande att se hur de interagerar med varandra på scen samtidigt.
Ja, och sen vill man...
bakom scen.
Och vilka, ja precis. Och vilka som har liksom den här... ska man säga, mest rivalitet. Man kan ju tänka sig att Bosse Andersson och Jesper Jansson känner varandra rätt väl med tanke på att de har spelat samma period. Men Björn kanske, ja, hur han matchar med Bosse och dem, får vi se. Ja.
Och vilka har flest fans på plats? Det är också lite sånt här nu när man ska köpa biljetter.
Ja. Det måste ju vara Bayern eftersom den är på Söder, va? Eller?
Ja, exakt. Den teorin finns ju. Men det ska bli spännande. Den ska faktiskt bli kul att se.
Ställa in en backöl bara backstage. Ja. Låta dem surra. Mickar vi upp där bak istället.
Jag tänker en backöl var. Så tre backar öl till de gubbarna. Ja, det kommer bli spännande på alla sätt.
Torsdag 26 mars. Alla biljetter finns på livenation.se och i våra sociala medier.
Ja, det är riktigt. Så välkomna dit, vi kommer söra om det fram tills dess också. Om vi då återgår till Daniel Kristoffersson och frågar så här: vilket betyg skulle du sätta på årets samlade sille så här års? Vi sa lite om det innan här, att det känns lugnt, va?
Ja, men det har varit hyfsat lugnt, men det tror jag vi förutspådde med tanke på att alla trupper var ju ganska klara. Men Djurgården blev inte av med så mycket. Bayern hade satsat ganska mycket och blev inte heller av med så mycket. Och AIK hade inga pengar. Och Malmö hade full trupp. Så att det var ju liksom, man trodde att det skulle bli mer stilt än vad det var. Sen blev det ju en del bomber. Kanske den största är väl Paulinho till Hammarby och Nikola Djurdjic till Kina. Batanero till Mjällby. Och framförallt kanske Sebastian Eriksson till Genoa, vem hade kunnat se den. Men så att det blev ju en del, och det är väl inte klart än. Det brukar väl vara så att någon sportchef, nu när det internationella transferfönstret har stängt, har en något S i bakfickan, framförallt Bosse Andersson då. Men de försökte ju på Haksabanovic, och de kanske försöker på någon annan här. Men annars tror jag inte vi ska förvänta oss att det haglar in bomber här i slutet.
Det var någon som på så här Djurgårds Twitter igår som hade någon random konto som bara så här: ah, det kommer komma någon bomb. Och det ser man ju lite oftare på Twitter ibland, att det är, ja, känns som att det är agenter som försöker placera ut saker.
Ja, ibland stämmer det ju. Framförallt de där bomberna upp till Djurgården har väl det varit nu de senaste 4-5 åren. Men Kujovic var väl klar kanske de 10 senaste fönstren. Och sen så blev han klar det 11:e. Så att, men det är klart att så surras du egentligen i varje fall. Så det är kul att det är väldigt hås. Men jag tror inte det är omöjligt att det kommer någon bomb.
Jag trodde du menade den tweeten, Henke, där det var en som skrev att Palmemordet kommer vara löst innan IFK Göteborg har fixat en mittback.
Ja. Men jag såg ju att det är väl Robert Laur som sköter det där nu på Aftonbladet. Han hade 11 tips, så är Palmemordet. Så att här, jag räknar med en lösning ganska snart här.
Ja, fan, ibland då.
Här har de dragit in det tunga alltid lite. Ja.
Men en gång man går tillbaka ännu lite till, så var det när de här pengarna med Discovery och TV-pengar snackades om sådär. Då fanns det ju under en period i alla fall som var uppe lite grann, och diskussionen kring att nu kommer det komma in fler pengar, det kanske går att man, alltså, att det skulle gå till spelarköp, men det har man inte sett.
Nej, men klubba, så här är väl, det var ju ganska mycket bomber förra året, och jag menar precis, och de vet väl att de här pengarna kommer in. Jag menar, kolla Sundsvall, när de visste att de här kom så kunde de ju värva en del och gjorde väl av med en del och täppte till vissa hår. Och det är väl så klubbar jobbar, att när de vet att de kommer in så kan de satsa nu om det behövs och om de får skador och sådär, så att det där kan de värva, eller ja, ha varit lite, om man ska säga, proaktivt eller vad man ska säga att de har gjort.
Det är många som har förlängt med viktiga spelare också.
Exakt,
så det är ju inte jättebilligt heller.
Nej, exakt, ja. Det är väl nästan som det är nu. Alla kommer ju som Bosman nu. Det är sällan att man köper någon stor, och det, men det är ju ungefär lika dyrt. Man får ju då går ju de pengarna till spelaren istället för att det går till klubben. Så att det.
Vi har ju sen sist du var här kastat oss över något som heter personlighetstest, och det gör vi nu också med dig för att få lite sån skön pejl och ta en snabbare motorväg in mot hjärtetrakten. Och första frågan lyder: vilken levande person beundrar du mest?
Åh, herregud. Ja, det är ruggigt svårt. Vem är levande?
Mona Sahlin sa Gro Harlem Brundtland, lite otippat. Norsk statsminister förut.
Ja, väldigt svår fråga. Men, nej, men det är väl någon person som är väldigt godhjärtad och som jobbar väldigt mycket för andra. Vad finns det för sådana personer? Ja, jag kommer inte på
något. Inte så vanligt förekommande i mediebranschen, va?
Nej, kanske inte, men nej, det är väldigt svårt.
Du får fila på den.
Ja, jag får fila på den där lite.
Ja, vi har haft Greta Thunberg också.
Det var Olof Lund, va?
Ja, ja, just. Exakt. Några säger sin fru också.
Ja, men det sa jag förra avsnittet. Det måste finnas fler.
När är du som lyckligast?
Ja, när är man som lyckligast? Nu när man har fått barn så är det väl när man ser att min älskade dotter gör framsteg och att det händer någonting. Men om man ska ta lite och vara lite ego så är det väl när man har jobbat stenhårt och kanske fått in en nyhet och sen blir det sommarsemester och så sitter man ute i sommarstugan i Njurunda i Sundsvall och får fiska och ta det lugnt och kanske ta en bira, så att då är livet gött.
Det är roligt ändå att du säger att det är plikten framförallt först.
Ja, precis. Alltså
lyckan leder via jobb ja, till så är Njurunda. Det är inte bara Njurunda direkt.
Och sen är det ju faktiskt, jag och min fru har ju, vi älskar ju LA. Så att när vi åker dit och får ha det gött i några dagar så är det ju fantastiskt att vara där också. Då är man lycklig.
Men papperna måste vara i ordning först på skrivbordet innan.
Ja, exakt.
Annars men det är inte samma typ av rum i LA.
Men det är också så här, då, när man landar där i LA med frugan, då är det så här, då lämnar man liksom allt i Sverige borta. Liksom Twitterbrå, när man sitter där och kollar ut över stan uppe i Hollywood Hills och liksom man har gått på hike och sitter man, då tänker man alla Twitterbråk och tjafs och medieankdam och så där, det lämnar man bakom. Så det är bara liksom, det är härligt.
Ja, sköna perspektiv på tillvaron.
Ja.
Vilka ord, snedsträck, fraser överanvänder du?
Ja, jag har ju kollat på det där. När man lyssnar, det är ju känsligt att lyssna på sina egna poddavsnitt ibland. Man kan liksom få så här flashback. Men jag tycker att där har jag sett att jag måste sluta säga. När Noah säger någonting så säger jag exakt väldigt mycket. Så där får jag ta bort. Liksom använder man det.
Ja, liksom i förr. Vem var det som sa det? Johan Arne också.
Det
är ett vanligt ord, tror jag.
Vad är ett bra avslut på ett mejl?
Ja, det...
Stämmer det här verkligen? Silly.
Exakt! är det bekräftat? Nej. Nej, men jag brukar bara skriva mitt, alltså ett snedsnäck och första bokstaven på ett namn, D. Alltså jag är inte så för långa avslut.
Det finns ju såna förbeställningar, du vet, när man...
Tack för ditt mejl!
Ja, men...
det är alltså, ju för sig i början.
Men alltså när det är klart liksom.
Ja.
Att det är tryckt på varje
mejlsignatur som har funnits.
Ja, jag vet. Ja,
har du
Outlook?
Nej. Jag har ingen sån signatur. Men det jag kommer ihåg när jag började på Express så fick man så här. Man kunde fylla i att man alltid avslutar med hälsningar. Och så var det, vad heter det, adress, alltså telefonnummer.
Ja, det var det jag var ute efter.
Ja, nej. Sånt har inte. Jag kör bara streck Daniel typ.
Ja. Vad lägger du pengar på?
Ja, pengar lägger man på resor, lite fiskeutrustning ibland och sen så brukar jag lägga faktiskt rätt mycket pengar på sneakers, eller det gjorde i alla fall.
När får man se dig göra reportage ut och fiska med de här Djurgårdsfiskarna?
Ja, men det är inte sånt fiske, sånt där fiske. Det är mer Wille Bäckström som kör med så här riktigt sportfiske. Det är lite fust, de kör med liksom GPS och de har ju fiskeguider och sådär. Jag vill gilla med skärmen bara åka ut och inte ha liksom någon ekolod eller bara man ska hitta sina egna ställen och sådär. Det är lite mer old school.
Känns väldigt engagerad plötsligt.
Ja, exakt. Men jag gillar mer old school, liksom inte sånt där...
Tror vi får se Erik Berg fiska mer i år än han är på planen?
Ja, han borde nog sluta fiska och koncentrera sig på att komma tillbaka till planen istället. Fiskederbyt var ju för övrigt kritiserat bland supportrarna, men jag tycker det var bra. Bra tv framförallt.
Ja, vad är det för jag har missat här?
AIK och Djurgården mötte varandra i ett fiskederby där man skulle fiska.
Det var ju tunga hån från Hammarby-sportar. Men hur gick det i fiskederbyt egentligen? Skit i matchen. Vem vann fiskederbyt?
Vilka tror du vann fiskederbyt?
Var Erik Berg inblandad?
Ja.
Ja, då vann Erik Berg.
Ja, det är riktigt.
Vilka mötte de? Stefan Silva, Daniel Sundgren och Nisse Johansson.
Ja.
Nisse Johansson kändes som en fiskare.
Nej, det var lite fusk. Ja. Med tanke på de sportfiskare, Erik Berg och Une Larsson.
Daniel Sundgren känns som en kille som ger sig ut i en sån här eka utan åror.
Nej, men Daniel Sundgren känns som en sån som skulle hoppa i och krama ihjäl fisken liksom, utan drag. Ja, exakt.
Vilken är den vanligaste missuppfattningen om dig?
Den vanligaste missuppfattningen om mig tror jag är att jag är dryg. Det fick jag höra, för det var någon när vi började att, vad heter det, dryg och lite så här kaxig. När vi började podden så var det många som hörde av sig till Noah, berättade han och sa att ja, men Daniel är inte alls så där kaxig och dryg som man tror att han ska vara. Han är ganska rolig. Och sen jobbmässigt så är det väl det man får på Twitter mest är att man bara går agenters ärenden och slickar över på agenter. Det är väl det vanligaste. Men den har man levt med nu ett tag. Men det, ja. Så är, det är sådär.
Alltså jag känner ju en del och har känt en del genom åren.
Ja.
Du är ju en av de minst dryga.
Ja, det, jag vet. Men det kanske inte framgått lite grann. Nej, kanske är med ett dryga bylands man har så här.
Ja,
stora.
Det var exakt vad jag skulle säga. Kan det vara att suget i blicken på
ja,
den här
det kanske är det. Jag ska byta den.
Den är 15 år gammal.
Ja, exakt.
Vilket är ditt bästa karriärråd?
Ja, mitt bästa karriärråd är väl som de flesta. Jobba stenhårt och tro, för till de unga som kommer in nu så har jag väl rådet att försök ta rygg på någon som du kan lära dig av och identifiera där någon form av mentor, och sen så är det att tro inte att du jobbar hårt, för att det är många som kommer in och tror att ja, men jag jobbar stenhårt, men de vet inte vad det är att jobba hårt. Det finns ett helt annat medielandskap nu också med liksom, men jag kommer ihåg för typ 7-8 år sedan där liksom, det var ja, det är många som är, kan vara, kanske känna sig lite bekväma nu, men för 7-8 år sedan då var det stenhårt jobb. Ja, det är det nu också i och för sig, men det var liksom, det är en annan mentalitet tror jag. På, jag vet inte om man märkt det, jag pratade med, det är samma sak med fotbollsspelare och samma sak med allihopa. Jag tror att förr så, nej, men det är samma sak hur samhället är uppbyggt också nu liksom, att förr var det vi 80-talister som fick kritik för att vi liksom var lata, men jag tror ändå de här som kommer in nu, det är ett större fokus på ego, man är kanske lite mer bekväm, man vill inte liksom göra det här riktiga ibland. Vissa är fantastiska och jobbar stenhårt, men jag tror att det är liksom ett samhällsdrag nu att man ska göra så lite som möjligt, och har man inte ett nytt tv-program eller är programledare efter 2 månader så har man misslyckats liksom, men så funkar liksom inte.
Det man kan lägga till där, för det är, jag tycker det är ett bra råd och det är många som säger det här, det är också att lära sig att stänga av mellan för att orka jobba så hårt, att hitta liksom pauserna i vardagen som gör att man pallar med det, för det är ju jävligt kul också. Det är då man liksom, om man vill göra det här så måste man vara beredd på det.
Ja, men det är så jäkligt svårt att hitta balansen. Samtidigt så det är liksom ett jobb. Om du ska bli riktigt bra på det, det gäller väldigt många andra jobb, så gäller det att ha det som en livsstil liksom. Ja. Det tror jag att det är många som har svårt att fatta, men man får på ett vis kännas också jäkligt privilegierad att man får göra det här. Men vilket kan vara svårt så kanske inte så många tänker, men då blir man inte bra på det, utan man får vara ganska krass och säga liksom, det är liksom inget privilegium, eller det är liksom ingen rättighet att jobba på någon Sveriges största kvällstidning eller vad det nu är, TV4 eller vad så är. Det är så liksom 150 kö på och också göra det som, så att man får nog mer tänka så, och det kanske vissa har svårt att göra med, just beroende på det här hur samhället är just nu liksom, med det här egofierade på något vis.
Vad var det senaste du googlade?
Ja, det senaste jag googlade var det här. Men annars nu när man har fått barn så är det ju alltid så här, feber, bebis, kan dö, 40, akuten typ. Men annars så var det nu också, det var något Coop. Poäng, så jag googlade Coops kundtjänst. Så att så man drar så här poäng på kortet när man handlar, så var man poäng, och då var det någon poäng som inte hade kommit in, så då får man googla Coop.
Ja, det vill du
Du hör ju att det här markar. Det är nya tider.
Ja, det är två lite standard.
Vi köpa kolmål, jag också kolpoäng. Man kan köpa några kolmål.
Ja, exakt. Ja, jag brukar köra, man kan ju konvertera dem till SAS Eurobonuspoäng. Så ja, kan man få gratis flygresor.
Ja, men det låter ju...
Eller flygresor, tågresor, förlåt.
Ja, exakt.
Man får inte flyga nu.
Nej, det är riktigt. Men det är långt till Italien med tåg.
Det är långt till LA med tåg.
Ja, det är så, förlåt.
Båt.
Gästen i fokus, helt rätt. Vad lyssnar... Ja, förlåt.
Nej, men kör du.
Nej, det är ju du som brukar äta, inte varför jag... Vad lyssnar du på när du lagar mat helst?
Ja, jag lagar ju väldigt sällan mat, men då blir det... Ja, men Ulf Lundell har börjat kört...
Ja, jag tror den här långt.
Ja, exakt. Nej, men jag är ju väldigt...
Varför Lundell-period då? Är det någon special?
Nej, men nu just som jag alltid brukar googla fram när jag är på resor, så är ju hans konsert från Hultsfred 2... Jag vet inte,
2001?
Ja, 2001, ja, precis. När det var gamla ZTV.
Ja, exakt.
Den är ju grym. Ja, den var ju faktiskt jäkligt grym. Ja. Men annars är jag allätare. Lyssnar på allt från typ Sven Ingvars till rap, så att det är väldigt, väldigt blandat.
Ute på vägen är jag.
Exakt. Ja.
Vilken bok har betytt mest för dig?
Ja, jag skulle vilja säga att nu har man ju inte tid att läsa böcker, det blir ju mest ljudböcker, men det fanns en bok som jag läste, jag tror det var en av mina första böcker någonsin, som heter Zonen tror jag, eller Hetzon tror jag heter, handlar om ebolavirus när jag gick på högstadiet. Det var väl då som man kanske men fick upp ögonen för böcker och liksom fick ett, jag vet inte, det var i alla fall en av de första böcker jag läste, och den var jäkligt bra, så att
Men lyssna på böcker är ju också...
Jo, oh, det är ju, men då blir det ju mer såna här lättsamma som ja, Läckberg och vad heter de? Nesbø och så här. Ja. Det känns som de betyder mer i underhållningssyfte.
Det känns som att vissa böcker skrivs för att de ska pratas in nu.
Ja, men det nya är väl att Persbrandt läser in någonting som man somnar, eller? Ja. Och det är ju faktiskt jävligt bra, för man, jag lyssnar alltid på podcast eller ljudböcker när jag ska sova, då blir det att man somnar lättare. Jag vet inte om jag har någon röst. Torsten Flinck, intervju med honom, det är perfekt när man ska sova, för hans röst är ju alltså magisk. Ja. Så den somnar man ju fort.
Om jag skulle vilja ha Torsten Flinck i öronen just du vet, innan drömmarna tar ut. Fy fan, vilka drömmar som kommer på den grejen.
Ja.
Vad skärmdumpar du senast?
Skärmdumpar det senast var ju min och Noahs placering på, det var på vägen hit, på poddlistan på toppen här på avsnittet. Bara, så, vi brukar skicka in det i vår vad heter det, tråd, slacktråd på jobbet, så ser vilken placering jag är på. Så här, nu är det så här på...
Vart var ni förra, i den här?
Då? 43 tror jag det var nu. Ja, okay. I hela Sverige, så det är ju bra.
Ja.
Vi är ju inte i eran klass än, men,
nej, men
kanske
kan.
Snart.
Ja, det tar du på oss så blir det bra.
Ja, precis.
Ja. Vem vill du be om ursäkt till och varför?
Nej, men det där har jag också. Jag har ingen att be om ursäkt nu. Jag tar ju sånt här direkt när det händer. Be om ursäkt. Jag har absolut inga problem med det. Det är ju helt prestigelöst när det gäller be om ursäkt. Så det gör jag väl ganska ofta. Kommer ja. Senast var väl på Twitter. Det är helt fantastiskt det här Twitter. Man ska aldrig ta några diskussioner där, men jag hade väl sagt i någon podd att ja, men Henok Goitom är lite skadebenägen. Och då var det någon som påpekade att Henok Goitom hade spelat 30 matcher de senaste två säsongerna. Och det var inte så här att jag gick in och jag sa bara så här, ja, men Henok Goitom är lite skadebenägen. Och då var det någon som sa det och taggade in Henok i det. Och sa att hur kan du säga att Henok Goitom är skadad? Eller, ja, han missuppfattade det. Och då Henok trodde ju på det där utan att lyssna. Så bara, jag har inte haft något problem med ryggen på sedan 2015. Hur fan kan du säga så här? Ja, men jag sa ingenting om din rygg. Liksom. Men då sa jag, ja, men det är bara att be om ursäkt, sa jag. Och vet du vad jag fick för svar på det, på den tweeten? Har du problem att be om ursäkt eller? Han var det precis jag gjorde. Alltså
klassisk Twitter.
Ja. Det var precis det jag gjorde. Det var den tweeten du svarar på.
Då får du visualisera solstolen och
ja, palmerna och hållbara. Ja, det är det jag menar. Ja.
Ja, men det var ju som häromdagen när någon som skrev till oss, ni har ju inga lyssnarfrågor så här, på ja. Varje avsnitt. Ja, lyssnarfrågor så här. Man bara, va?
Men man får ge upp det där. Ja. Om man börjar svara så här, då får man hålla på i två år.
Ska snart sluta svara på Twitter alltså. Herregud. Vi kör vidare och då har vi, vad unnar du dig?
Nej, men det var som jag sa, det är resor, god mat och ja, jag lägger väl en del pengar på sneakers också. Mm.
Vad håller dig vaken om natten?
Ja,
är det flickorna i Hollywood? Är
Lundello flink?
Ja, exakt, nej, men just nu är det väl dottern, fast hon sover ganska bra. Så att jag sover bra på natten och är väl ingen sådär som ligger och grubblar. En ganska positiv människa i grunden. Men vet inte. Det är väl att den här återkommande rädslan som man har, det är att det ska ringa så här mitt i natten, att det har hänt någon nära någonting. Det är väl det, men det är inget som liksom, inget sådär specifikt annars.
Det är därför du klarar av att ha Torsten i lurarna.
Ja,
är
precis.
Birro här skulle skulle inte komma till jobbet dagen efter.
Fan, inte kratta mer mörker.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Okej, kompis. Då kör vi.
Fan, minns ni Hugo, eller?
Vilken Hugo? Jag har ingen aning om
det. Lattjo Lajban Hugo. Va? Tänker du minns ju Hugo?
Ja, herregud. Nostalgi säger något.
Det här går ju rätt ovanför huvudet.
Jag är men vadå, du ringde in, du spelade med din hemtelefon med det där lilla trollet. Fyran tror jag va?
Ja, ja, Hugo. Men vad snackar du om? Det här är ju liksom en reklamspot för Leo Vegas, ja, med vårt samarbete.
Ni hänger ju inte med överhuvudtaget. Det märker jag ju. Leo Vegas har ju, som ni kanske vet, otroligt många härliga slottspel på sin sajt. Och de har Hugo.
Va?
Det gamla trollet.
Är det sant?
Ja.
Så fint alltså. Stort ändå att man kan få lira Hugo igen. Men glöm inte alla härliga kasinospel. Och den där kungliga spänningen, den finns ju där i roulette, blackjack, min favorit. Och James Bonds favorit, vad är det för någonting?
Baccarat.
Aj! Fan, James Bond ändå.
Jajamän.
Bond gillar man ju. Bond är ju dessutom över 18 år. Han är ju min ålder nästan. Vilket just 18 år alla som spelar på Leo Vegas måste vara för att kunna spela. Dessutom är ju James Bond en sån stjärna att han skulle ju såklart ha sig till stödlinjen om det är så att han känner att han någon gång är orolig över sitt spelande.
Ja, men så är det. Så vi säger stort tack till Leo Vegas för att ni är med på tåget och att vi har ett så fint samarbete och gör den här podden möjlig.
Hur var läget med landslaget?
Januari-turnén? Ja. Jo, det var som tidigare år förutom att man hade prickat in 3 regndagar i Doha. Jag tror de har 9 regndagar per år. Och landslaget prickade in 3 och det var svinkallt. Så, men annars var det så likt. Det är ju ganska oglamoröst på de där resorna. Det är träning och man, det är hotell som jag har bott på som ligger ganska offside. Så att det är liksom ganska tråkigt och sterilt i de där städerna. Så det är liksom ingen... Men det är bra för man får ganska, man får tid och... liksom sitta ner med landslagsspelarna i så här ganska avslappnade former, så att det är bra för intervjuer och man får oftast...
Tillgången är fin.
Ja, precis. Och det är ju det som är fördelen. Nackdelen är att det kostar ganska mycket att åka dit, och det är frågan hur mediebranschen är som den är liksom, om man ska satsa på åka på de där lägena. Nu var det ju EM-år i sommar också, så det var ganska bra, men ja, det känns som att vi har bara blivit mindre och mindre. Nu har jag varit med på de där januari-turnéerna sedan 2012 tror jag. Och vi har väl bara, för då var ju liksom, ja, kanske 10 journalister där, men nu är vi, var vi 4 tror jag.
Ja, okej, så det är så tydligt att det
märks. Ja, jag tror det, ja.
Hur är liksom den inofficiella relationen med folket runt landslaget om du jämför med klubblag?
Ja, vad ska man säga, men nu har det bytts ut ganska mycket från landslaget, eller för sig för 2-3-4 år sedan när det bytte liksom, när Janne kom in och sådär, så byttes det ut, men annars är det väl ganska avslappnat upplever jag det med spelare, ledare och scouter runt landslaget, precis som det är i allsvenskan. Men det är några som har jobbat i landslaget ganska länge så här. Ja, vad ska man säga, alltså spioner och scouter och sådär liksom, som man kan surra med, som känner igen den och som man kan stå och snacka skit med, som Peter Wettigen till exempel har ju varit med i Elfsborg länge, som man har lärt känna och sådär. Nej, men det tycker jag är jättebra kring landslagen nu liksom.
Men det jag tänker på så här, för de här spelarna som kommer då även på januari-turnén kanske lite annorlunda, men ändå, de kommer ju från olika typer av hierarkiska sammanhang i sina klubblag, de är ju på olika nivåer. Går de in och blir liksom så här skönt solidariskt gemensamma i landslaget, eller är det vissa som fortfarande bär med sig sin United-status?
Nej, men det finns ju liksom inga sådana, jag tycker det här med Victor Nilsson, Lindelöf och Foppa är lite överdrivet också, att de skulle vara någon så här diver. Ja, det kan, ibland när de är sur efter match, ja, men det får man ha förståelse för, men jag menar, träffar de är med utanför så går det att snacka bra med dem, och jag tycker att det har blivit liksom en felaktig bild av dem. Sen är ju inte de världens kanske mest intressanta intervjuer. Jag kommer att sätta ner med Victor Nilsson Lindelöf där i Malta, tror jag fick exklusivt med honom. Jag menar, han det är inte så att han bjuder på någonting liksom. Det är väl en bild som kanske blir lite felaktig. De är ganska jag tror de är ganska normala och sköna personer. Och liksom förr i tiden fanns det ju mer diver, jag menar, och stjärnor. Jag menar Zlatan, Ljungberg, Henke, Kim, Och Isak, de var ju lite också sådär liksom, i, kanske inte diver så, men svåra att göra med på något vis liksom. Så att det är ingenting tycker jag om man jämför med hur det var tidigare. Nu är det väldigt bra.
Fredrik Ljungberg och de här privata jetplanen.
Ja, precis.
Va?
Stämmer privata det? Ja, men privata jetplan hade väl Zlatan hela tiden under Hamrén också.
Ja.
Så att,
ja. Har du någon gång velat göra någonting annat inom sportjournalistiken? Alltså, du vet, granskande längre? Eller
du släpper jag telefonen.
Ja, precis. Nej, men det man skulle vilja ha tid att granska ja, men missförhållanden och sådär, men då blir ju, vi är ju så få som jobbar, då blir ju sånt annat blir ju lidande, men det är väl liksom, Noah har väl fått liksom lite tid på sig att göra vissa granskningar, det här med ja, men trafficking från Afrika där med ytterhogdar och sådär, hur det var där, så att det är inte så att jag känner något liksom starkt drag till att göra, och det är ju ganska, det är ju, ja, man måste lägga väldigt mycket tid på det och sådär, så att, men ibland önskar man att man hade kanske lite mer tid att få göra genomarbetade grejer.
Något helt annat då? Fiskeprogram på Expressen?
Ja, det hade varit kul. Nej, men det är, man har ju funderat på det där också, men det är just fotbollen man brinner för liksom, framförallt. Tror du att det skulle vara lika roligt att vara politisk reporter eller sådär?
Stay out.
Nej, precis. Exakt.
Hur ofta får du höra eller börjar du ett samtal med att detta stannar mellan oss?
Ja, men det är ganska ofta. Då får man försöka lika sig. Ja, men nej.
Men när du säger så här, detta stannar mellan oss, och då säger du ja, då gör du det.
Ja, men, ja absolut. Ja, men. Tills du inte säger något annat.
Ja, okej. Vilket lag i Allsvenskan upplever du är enklast att ha kontakt med? Som det alltid är kul liksom, att fan.
Ja, men det, jag tycker inte att alla tycker jag, men det är väl alla tycker jag är ganska lätt. Det är väl de som är svåra, som Malmö är ganska svår. Daniel Andersson har försökt ringa någon gång, han svarar väldigt sällan. Men annars tycker jag liksom alla de här är öppna. Jag menar AIK väldigt öppet, där får man svar ganska fort om det blir intervju eller inte. De, inga problem med den klubben. Djurgården, Bayern samma sak. Någon av de här mindre klubbarna, men AFC kanske, men där har man ju, ja, de är ju inte allsvenskan, de är ju superettan nu, men de hade väl ingen liksom sån här riktig, vem skulle man ringa för att få intervju och sådär, men nej, men jag upplever det som att alla är väldigt,
finns det någon klubb som är stökare än någon annan?
Nej, men det stökigt.
Eller där det är liksom annorlunda, eller går det ungefär enligt samma,
nej, men Malmö då i så fall, de har varit lite svårare, men jag tycker ändå de har blivit lite bättre också, men de kunde ha liksom lite, ja, men om man måste säga Malmö, så här, de är svåraste att nå fram till, ja, både spelare och sportchef och tränare och så. Ja.
Hur ofta råkar du ut för agenter eller andra som vill liksom plantera grejer, och hur ser du att det är det de försöker göra, för du måste ju ha,
nej, men det är klart att det var väl mer kanske förr när man inte fattade och kan det här spelet, men nu kan man ju det här spelet, men det är klart att man kan ju bli lurad nu också, men oftast är det väl så här att när man ser att en grej är planterad, det är väl om liksom det är, ja, men nu är det, ska vi ta, jag menar Alexander Milosevic och Johan Larsson har inga klubbar nu till exempel. Säg att det skulle komma ut ett rykte att, ja, men nu jagar West Ham tre klubbar i Premier League, tre klubbar i La Liga, Alexander Milosevic och Johan Larsson, och så sen skriver de på för, ja, inte Amiens eller, nej, men typ, och då fattar man liksom att när det kan inte, när det är mer så övergripande att det är, och att när det är liksom en situation för spelaren att han kanske ska skriva nytt kontrakt, man vet att han förhandlar med nytt kontrakt, och precis då läcker ut ett rykte att, ja, men nu rycker den här i honom och nu kommer den här i honom, eller precis när han ska kanske skriva på för en annan klubb, så i den här förhandlingen så, ja, men nu har, är han på väg hit istället liksom.
Okay.
Så att man får nog kolla. Men det är bra att veta exakt vilken situation spelaren är, så det är ju svårt att veta ibland sådär.
Daniel Andersson tror jag det var, va, i någon intervju som pratade om att Malmö används ibland som en sån där.
Ja, men det hör man ofta från storklubbarna att, ja, men nu är AIK intresserad och nu är Malmö intresserad, och de menar på att de blir utnyttjade, för att om spelaren kopplas ihop med AIK eller Malmö, så
genererar mer.
Precis,
kan generera.
Men jag tror också att i så fall tror jag att agenterna liksom överskattar, i alla fall i Sverige överskattar liksom, jag tror inte att Johan Larsson får mer i, om vi säger att han skulle gå till Elfsborg, att han får mer pengar i Elfsborg, eller att Stefan Andreasson blir stressad för att det står i på fotboll direkt att Malmö är intresserad. Alltså jag tror att det är för, alltså jag tror att i så fall är det i engelska där det är liksom en helt annan journalistik och där det liksom är, ja men, checkbook journalism pratar man om, och pratar om att liksom tidningar betalar agenter eller tidningar betalar för att få intervjuer och sådär. Jag tror att det har mer, i så fall när det är på den nivån, tror jag att det har mer påverkan. Jag tror inte att påverkan alls är speciellt stor i svensk. Bara för att det läcker ut i en tidning liksom. Nej.
Hur mycket grejer vet du som du inte kan säga här eller som du inte kan skriva i tidningen?
Man försöker ju, alltså klart, om man får reda på en grej som är bra så försöker man ju alltid få loss den som man kan skriva, men sen handlar det om pressetiska regler. Man vet ju hur mycket som helst skvaller om vissa spelare och vissa saker som inte går att trycka av pressetiska skäl och som man vet att liksom, det kan man inte skriva. Men sen är det väl, det är inte så här att jag sitter och vet att, alltså, det kan ju vara så också att man kan skriva av källskyddsskäl och sådär. Men det är klart, man får ju reda på jäkligt mycket om man jobbar liksom i det här, och fotbollsvärlden är ganska liten, så det är klart man vet väldigt mycket. Men såklart, man vill ju inte gå miste om en nyhet. Man sitter inte och håller på en nyhet bara för att det är kul eller för att man ska hjälpa någon.
Men det är en balansgång.
Absolut, så är det ju. Man får ju vara lite street smart där, men det lär man sig.
Mm. Vi måste sluta släppa in de viktiga matcher för olika lag och så.
Ja, precis. Rössle, ja, precis. Ja, helt sinnessjukt. Ja, men det är också sån, det är sån liksom missuppfattning att man vill jävlas med lag. Alltså det var ju den kritiken när jag avslöjade att Juve Rössle skulle lämna Malmö och sparka därifrån. Då trodde ju vissa Malmö-supportrar på fullt allvar att jag gjorde det, släppte den där nyheten dagen innan match för att störa Malmö liksom. Vad jag nu skulle ha för syfte att störa Malmö när de möter FCK, då är man ju lite patriotisk och vill hålla på att Sverige ska...
Nej, men det är väl någonting supportrar kan ta till sig, att, att man liksom som journalist aldrig gör någonting för att störa någon klubb liksom. Det handlar om att man vill vara först med en nyhet.
Ja, precis. Ja.
Och sen, Malmö skiter i det.
Ja, exakt.
Man har
ja.
Inga agendor.
Nej, precis. Men sen hör väl det till supportrarnas natur. Man ska vara lite rebell och man ska hacka på journalister. Det har man... Fast det kan man ta.
Jag kastar in en brasklapp i tittaren. Nej, det är inte sportjournalistik, men det är klart att det finns journalister som har agendor. Det är klart att det finns.
Är det inte nyhetsjournalister, tror jag inte.
Ja, okay.
Kan du ge, vadå?
Ja, men jag har nog en känsla av att det finns journalister som har agendor, eller som har drivit agendor genom åren. Kanske inte på sporten, men på andra sätt.
Nej, jag tror att om man vill avslöja nyheter, och om det är en agenda, så är det. Men då är man ju snarare på opinionsplats eller kulturplats.
Nyhetsreporter tror jag inte, men däremot så tror jag, när du säger sådär, så tänker jag på den här kriminaljournalistiken. Jag tänker på Kvick. När var det DN som drev tesen om att det kan ju vara lite sådär adgen, att man börjar fundera i de banorna, att det finns kanske en agenda här. Just att de trodde väl åt den här obducenten och läkaren som också var skyldig, som inte var där, och de drev den och kunde inte släppa liksom. Så kan det nog, men annars tror jag nyhetsjournalister i stort vill nog vara först med nyheter. Det vill läsa.
Vad tänkte du när du läste Cavani till Blåvitt?
Jag har inte läst det. Vem skrev det?
Ja,
det var
en fransk tweet, va?
Ja, det var ju en sån officiell fransk tweet.
Nej, det var ju bara blaj.
Ja, men det jag skulle leda fram till frågan var, finns det såna grejer som börjar som en sån, kan du känna av direkt när det är blaj eller
inte? Ja, kan han inte i Blåvitt kunna säga.
Det var ju ett extremt exempel. Men finns det liksom faller i, ja men det där kan ju inte vara. Jag tänker till exempel Zlatan, Hammarby och såna grejer. Ja. Första tanken är ju att det här kommer ju liksom inte, och sen så är ju nästan så verkligheten på något sätt överträffar dikten.
Ja, exakt.
Liksom. Hur fungerar liksom din radar där, när du känner av och när vet du att liksom det här är, och vad använder du för kriterier för att liksom väga av och läsa av grejer?
Ja, men alltså nu gick det väl något, för att ta ett färskt exempel, så gick det väl ett rykte från att Alexander Milosevic skulle, att han skulle till IFK Göteborg liksom. Mm. Och det vet man ju händer inte, för om man har pratat med Alex och vet liksom hans känslor för AIK, vad det betyder, så skulle han aldrig gå till IFK Göteborg. Så där kan man ju bara slå bort. Men sen finns det ju vissa rykten som man bara använder sunt förnuft, att det här kommer inte hända. Sen så ska man ju säga det, att man ska ju alltid kolla upp sådana där nyheter en eller två gånger. Jag kommer ihåg när jag fick tips om att Sebastian Eguren var klar för AIK, precis när han var en Hammarby-ikon, eller precis när han hade varit där och skulle hem till Allsvenskan. Så sa jag, det kommer aldrig hända. Och sen avslöjade Sportbladet att han var klar för AIK, tror jag. Så att då var det ju lite surt. Så man ska lära sig att man ska alltid kolla upp saker, hur otroliga de än kan vara. Men sen finns det ju sådana där som ja, Milosevic, att han skulle välja att gå till Blåvitt liksom. Nej, det finns inte.
Om vi går in på en grej som är intressant också, marknaden för sill. Jag är ju relativt ny in i det här träsket. Det var ju Henke som drog in mig där liksom. Jag har alltid försökt hålla mig utanför. Så när man hamnar i det så vill man ju aldrig ta sig ur det, för det är skitkul liksom. Och du är ju på toppen av det här massmediala berget sill liksom. Har varit under lång tid så. Märker du att rapporteringen har förändrats under dina år, i så fall hur?
Ja, det har det ju såklart. Nu är det ju rykten hela tiden om var, det är mycket svårare att vara först med en grej nu än vad det var tidigare, för att det är en sån hård konkurrens. Det är sajter, det är Twitterkonton som vill vara först, och det är så jäkla mycket mer felinformation som man måste hantera. Det finns, det är ju väldigt många som vill liksom vara först med nyheter, och det ligger väl i människans natur. Du vet själv, om du får reda på någonting som du känner att det här är bara jag som vet, då känns det som då vill du berätta det för hela världen typ. Och det är klart att det är svårare på det viset. Det är ju en större djungel och det är ett större nyhetsflöde. Förr kunde man ju hålla på en nyhet till papperstidningen en dag, för man visste att det här kommer inte ut. Nu kommer man inte hålla på det i 2 minuter, för att det kan inte vara någon twittrare som skriver ut det, eller att någon av de alla dessa massa sajter som har poppat upp nu som är först med det. Så det är klart att konkurrensen är, alltså dels är flödet mycket, mycket större, felaktiga ryktena är många, många fler, och ja, men ja, konkurrensen.
Men det är ju utmanande också lite. Jag menar, alltså, många av de här sajterna du nämner där, Fotboll Direkt, det är ju ändå, alltså, de är ju seriösa, bra.
Absolut.
De jobbar ju liksom,
ja.
Sådär.
Det är klart.
Känner du det flåset mer än 2012 liksom?
Ja, det gör man ju. Känner flåset mer. Det är klart man gör det. Att det är svårare. Men kolla på AIK har ju liksom en egen mediekanal, Follow Us, om de vill släppa ut sina nyheter i. Det är klart att det blir svårare. Men
har du en tavla man, där du drar ett streck för alla avslöjande?
Nej, det har jag inte det har jag slutat med. Men däremot så skickar man ju, jag brukar ju skicka liksom till min chef, jag skickar liksom, ja, vilka avslöjande man har haft och sådär, och utvärderar och...
Du borde ha som anfallare och sådär, skriva in i sitt kontrakt, gör jag 10 mål så ska jag den här bonusen.
Ja.
Och...
ja, det skulle man haft.
Har du inte det?
Man skulle ha per tecken. Eller per...
Vi var inne på det, känns som en sån här relativ lugn spelarmarknad i år när det gäller Silly. Så, delar du den uppfattningen, och i så fall vilken är den bästa värvningen liksom?
Ja, det är klart att det har varit lugnare som vi pratade om tidigare, men samtidigt så, det hade man lite på känn också med tanke på, som jag sa, situationen för AIK, Djurgården och Hammarby. Djurgården var ju ganska klar. Hammarby hade värvat väldigt mycket förra säsongen och hade också en stor trupp. AIK skulle spara liksom 14 miljoner, så att det är klart att bomberna som AIK har levererat har varit mer ut när de har tappat Tark eller Nossic och Bas och sådär. Men vilken var den bästa värvningen hittills?
Ja,
men det går ju inte att komma från att Ebenezer Ofori för AIK kommer nog vara jäkligt nyttig om han kommer upp i samma standard. Isak Isetelin i Malmö, om han kommer upp, kommer ju vara en ruggigt vass. Så att det är väl de två. Sen är det ju Paulinho till Hammarby, ja. Det är också bra om han kommer upp i sin normala standard. Men hur är skadestatusen där? Och sådär. Och Nikola Djurdjic, tappet av han kan det påverka och sådär. Så att nej, men det är Ofori och Kiese Thelin om jag får säga något.
Hur går spara in 14 miljoner och signa långt med Ofori ihop?
Jo, men de fick, ja, men samtidigt blir de av med löneposterna i Elinossi. Han måste väl ha haft en av allsvenskans absolut högsta löner.
Stefanelli också.
Stefanelli hade också bra lön, så att det var ju där fanns det nog resurser. Och sen hade de har ju 63 miljoner i eget kapital, 49 tror jag i kassaflödet, så att det ju, finns ju pengar ändå i AIK, fast man måste dra åt handbromsen liksom, så att det, och sen behövde de inte betala någon övergångssumma heller för att få det, utan de fick han som bossman, så då kan man lägga det här på sign-on och kontrakt istället, så att den ekvationen gick nu ihop ganska bra.
Men då går vi in på AIK-segmentet under Silly, och det känns ju som att de försöker göra en massa nya saker men med samma personer. Vad tror du liksom om klubbens ambition att börja spela som man har varit ut liksom?
Ja, jag tror att den ambitionen var nödvändig med tanke på hur det såg ut förra säsongen. Det var ju extremt tråkigt att se AIK. Det var ju roligare att kolla på. Vissa matcher var ju roligare att kolla på när målaffär torkar på väggen liksom. Och det var väl, har väl de varit ganska tydliga med att de måste ha en förändring. Jag kommer ihåg, det var ju exakt samma sak när Andreas Alm fick sparken och lämnade. Det var liksom ganska... Alltså man kände att Friends-publiken var trött och ville ha något nytt liksom. Och det är väl den Oling kände nu också, att nu måste vi ändra på något, annars så kommer jag ryka liksom. Och jag tycker man kan ha det kravet på AIK ändå, med tanke på att de tog SM-guld. De ska spela ganska underhållande och spela ganska offensivt. De har spelat, framförallt förra året tycker jag de hade, spelarmaterial för att spela bra mycket mer offensivt än de gör nu. Nu har de väl sagt själva att de är inne liksom i en föryngringsperiod, men har väl samtidigt det här kraven på sig också. Så att det är klart att jag tror inte det kommer gå spikrakt. Jag tror det kommer vara ganska knaggligt för AIK den här säsongen. Men det beror på hur.
Laul till detta.
Ja, det tror jag absolut inte kommer hända, men nej. Man får tycka olika.
Ja, det får man. Ja,
pluslåst. Apropå, ja. Men är Norling rätt man att göra det här då? För det är ju ingen hemlighet, möjligen spekulerar jag lite, men det känslan är väl ändå att det är inte Norlings idé det här från början liksom.
Nej, det är ju inte. Jag tror man hade spelat 4-3-3 om Nabbe hade varit frisk, men nu blev de av med honom. Nej, men det är klart att Norling säger själv att de inte har spelarmaterial för att vinna SM-guld, och det är väl en liten hint om hur det står till där. Men det är klart att nej, jag tror inte heller att det kommer direkt från honom, och det ska bli väldigt intressant att se hur han klarar det. Jag tror att det kommer bli svårt. Jag tror att just den här kontinuiteten som Hammarby, Djurgården har haft, tror jag kommer vara väldigt betydelsefull. Och sen ska AIK liksom spela in en del nya spelare, för de har ju sagt att den här offensiva mittfältspositionen är en position där de ska liksom kunna sälja någon spelare. Och då är det väl Bilal Hussein eller Sacco Yletupa som ska ta den. Och att de skulle få ihop det hade varit ruggigt imponerande om de hade fått ihop allt det här offensiva spelet och samtidigt kunna ta lika många poäng som de gjorde förra året. Det hade varit imponerande, men jag tror det blir svårt.
Vad skulle de behöva för spelare då, om vi går på konkreta namn? Vad skulle du se?
Ja, de skulle behöva Milosevic såklart. Nu blir det svårt, tror jag. Han har väl utländska klubbar på gång. Men de skulle behövt en sån. Och sen såklart en ruggigt vass anfallare. Henok Goitom är bra. Han är inte skadebenägen. Han har spelat matcherna senaste 30 matcherna senaste två säsongerna. Men däremot skulle man ju vilja ha Kolbe Sigthorsson, är ju, han kan man i alla fall säga att han är skadebenägen. Och sen den här Asani, va? Känns ju inte som någon klockren heller, så de skulle väl, en drömvärmning för AK hade det varit att få hem Mikael Ishak. Men det är väl lite otroligt, tror jag, eller som någon sån som Brannivin Herregota, någon sån där toppforward som skulle kunna John Guidetti hade varit bra för AK.
Skadebenägen.
Ja, men ändå inte Sigthorsson skadebenägen. Men en sån, en riktig vass anfallare, snabb, som kan springa djupled.
Jag har en lyssnarfråga direkt på det, AIK, ja. Då. Har du nyheter om Adebayor till AIK?
Ja.
Adebayor. Han signade för en klubb i Paraguay.
Just det.
Nyheten är att det kommer inte hända.
Ja, okay.
Men det var någon ung Sierra Leoner, va?
Sofians. Det är faktiskt inte uppdaterat. Men jag har svårt att se att AIK skulle ta in. Jag har inte uppdaterat det, men jag har svårt att se att AIK skulle ta in någon ung afrikan och satsa på honom den här säsongen eller genom speltid. Men
Fotboll Direkt var det i alla fall som skrev att de hade bestämt sig.
Okej, okay, ja, det är mer än vad jag vet.
Men det är någon 18-åring, så de kanske ska skola in.
Ja, men det är väl han som kom nu då. Exakt. Alltså, ja, precis. Ja.
Inte ofta du använder uttrycket, för det är mer än vad jag vet.
Ja, nej, men att han är klar är mer än vad jag vet.
Guidetti då, är ju helt kört eller?
Ja, det är helt kört. Han är utlånad till Hannover nu. Okay. Och kör där.
Fan också. Det har varit roligt. Det har varit en riktig jävla bomb. Vi går vidare i Silly-segmentet och hamnar i IFK Göteborg. Poja har ju själv varit ute och snackat när det gäller Blåvitt om att de har en tunn trupp. Jag tror han kollade på fotbollstransfer att de har typ 20 spelare. Det är ju tunt liksom.
Ja.
Hur ser du på det, Silly? Är det planerat det här, eller har det bara blivit så, eller vad är dina tankar?
Nej, men mina tankar är väl att de väntar väl på att alltså Jakob Johansson är i princip klar för Blåvitt, och han kommer i sommar, och där har de väl ingen brådska med att presentera det heller. Jag tror det är ett treårskontrakt som är på gång. Sen är det Marcus Berg de sparar ihop pengar till, men sen är det väl svårt, just mittbackar som de letar, och det är ju svårt att få in någon med riktig kvalitet. Och sen hade de väl inte räkna med att Sebastian Eriksson skulle få chansen i Genoa för 500 000. Så att, nej, men de har ju klart, de har ett pussel att lägga, men de kommer ju absolut presentera någon värvning snart, skulle jag tänka.
Men varför tar det så lång tid med mittback? Är det enbart för att det är svårt, eller har man liksom gjort ett dåligt jobb, eller varför?
Nej, men det är väl just en så viktig position, så det gäller att det blir riktigt rätt. Och liksom spelarna nu, det är liksom så här överblivna som inte har fått någon klubb, kanske om de går för något namn, så är det väl spelare som inte har fått någonting i de här större klubbarna, och då kan det vara liksom, ja, det behöver ett mer noggrant scoutingarbete än tidigare.
Men om du skulle hjälpa dem då på traven lite, vilka namn skulle funka som mittback inne i Blåvitt? Liksom?
Nej, men jag har ju sagt, Baffo gick väl provtränade med i Söder, och hans knä är väl inte tillräckligt bra, så att han behöver väl komma igång där. Men han hade varit, om han hade varit fit for fight, hade det varit en jättebra värvning. Så att ja.
Men de har ju vetat hela hösten.
Ja, exakt.
Ja.
Det är det jag menar, det har gått tid liksom. Det händer ingenting.
Nej, märkligt.
Sen har vi ju den här Håkan Svenssons son nere i Halmstad, anfallaren där, har det ju ryktats också. Har du hört någonting kring honom?
Nej, ingenting faktiskt. Nej.
Känns det konstigt att det inte är fler rykten kring honom?
Nej, men det har ju varit AIK har det varit. Ja. Det har ju varit i IFK Göteborg, i Norrköping har det också varit, men det händer ju ingenting, så att jag vet inte. Det är ta spelare från Superettan, för det är sällan någon kommer från Superettan och gör dundersuccé i Allsvenskan. Vet inte. Alltså gör väldigt många mål, så att det är stor skillnad mellan serierna. Mm. Så att det är nog därför.
Men det är inte bara mittbacksidan, även anfallssidan är det ju lite tunt i Blåvitt liksom. Vad skulle de behöva där för någon?
Jo, men de är inte det att de väntar och lägger alla pengarna på Berg när han kommer hem i sommar, tror jag. Mm. Alltså det är väl, tror jag, att köra med
hur klart är det då? Skulle du säga?
Nej, jag tror inte det är klart, men jag tror att det är en väldigt stor chans att han spelar Blåvitt från fram till sommaren. De trivs väl inte jättebra i Ryssland. Ja. Sen var öppnade han för USA, han ville väl leva den amerikanska drömmen, vad det är.
Fan, man bott i Sovjet.
Nej, men jag tror att familjen där framförallt gillar det.
Ja,
de trivdes ju bra förra klubben. Mm. Vad var det, Saudi de var?
Ja, precis.
Ja. Vi tar oss från IFK Göteborg till Hammarby. Kommer Zlatan spela framöver?
Jag var inne på det i vår podd här, och jag tror alltså
han var med.
Ja,
inte era podd, men
nej. Men det är ju otroligt såklart, men det är ju, om det var 99% klart att han inte skulle spela i Hammarby för någon månad sen, så är det kanske 89 nu då. Han liksom flyttar hem, eller familjen vad jag har förstått har flyttat hem. De bor där på Östermalm. Han ska ha sina söner i Hammarby. Han har varit nere nu. Han har skickat en hälsning till han
Amo.
Ja, precis. Han har varit nere på Årsta, fått en rundvandring och sagt att jag vill ha att det ska vara mer konstgräsplaner, vi ska få bättre träningsmöjligheter. Om han har liksom sagt att om ni vill möta någon utländsk lag, säg till mig så fixar jag det. Han verkar ha väldigt stor passion för klubben. Och det är klart att man som allsvensk älskare, så kan man ju drömma om att han kommer hem och åker, gör liksom en folkparksturné här.
Open cab.
Ja,
det
precis.
Finns ju ett argument till i det här, och det är att han har sagt, han har inte svarat någonting på det som har hänt med hans statyer där. Han har sagt, jag kommer att svara på det här på mitt sätt i sinom tid.
Ja, tänk om det var det,
kan det är 2 augusti när man joggar in på Malmö stadion i Hammarby.
Ja,
liksom. Det är ett Zlatan-svar.
Ja.
Det är ett Hollywood moment.
Ja. Exakt, det får vi hoppas på.
Tror du den matchen kommer kunna spelas då ens?
Nej.
Det kommer ju bli planstormning.
Ja.
Men det är bara tankar att leka med. Liksom.
Ja, ja.
Han är ju grej. Han är ju en gubbe som inte bara leker med de tankarna. Han förverkligar de här sjuka grejerna. Så det är kul att kunna spekulera. Det är klart att det är som du säger då. Det är en mikroskopisk chans.
Nej. Nope.
Kommer Pauline
Bilbomba, nej. Jag kommer att köra med Gustav Ludvigsson på topp. Malmö borta, du är bänk.
Vad var han som dvärgförsvarare?
Ja, det var inte så PK.
Nej. Det var, eller?
Ja, man kan ju inte säga dvärg, det kan man inte.
Nej, okej.
Kortväxt.
Det har ni sagt det 2 gånger. Men visst.
Ja, men.
Nej, men jag har inte sagt, jag sa vad Bilbon hade sagt det. Jag skulle aldrig säga det. Det var Bilbon som sa det. Vi skyller ifrån oss. på ett riktigt sätt. Apropå skylla ifrån sig, kommer Paulinho lyckas igen?
Ja, det är den stora 10 000 kronors frågan. Men med tanke på...
Sonny var inte övertygad.
Nej, jag vet. Men
det
är...
måste man väl ändå
älska Sonny.
Ja, men det får man väl tänka sig att det har lite grann med bitterhet att göra. Men om man lyssnar, när jag lyssnade på Stefan Billborn där efter presskonferensen, och pratade man hur Paulinho skulle användas. Att han skulle vara liksom, han fick en högre utgångspunkt i Hammarby. Han kommer få mer offensiv, han behöver inte ta lika mycket defensivt ansvar som i Häcken, så lät det ju väldigt bra. Och nu hittade man, såg man att han hade ett ganska bra samarbete med Kasaniklić här i matcherna där i Portugal. Så att det kan bli spännande, men det gäller att han håller sig skadefri. Sen är det ju så här att med hans knän så är det svårt att se att han tränar 6 eller 7 dagar i veckan på konstgräs liksom. Han vilar nog och sådär, så att det är väl det som det hänger mycket på också. Mm. Men jag tror att det kommer att bli lyckat.
Har de värvat klart Bayern eller?
Ja, men Abbe Khalili ska väl in dem,
ja.
Tror jag. Ja. Okay. Det, som jag fattar. Fotbolldräkt avslöjade att det var klart, va? Det tror jag stämmer.
Men är det nu eller det till sommaren?
Nej, det är nu i nu. Så fall.
Ja.
Men det är ju konstigt, han hade Sivasspor som ligger etta i Turkiet.
Ja, men jag tror att han var dyngless på Turkiet.
För att?
Ja, men
inga löner.
Nej, jag kan tänka mig att han, det har varit mycket strul. Han har ju varit i klubbar som Märsin och Kashinpasa och har gjort det väldigt bra. Ja. Och är ju, kommer ju vara grym förstärkt för Hammarby. Men jag kan tänka mig att löner har inte kommit den 25 varje månad. Och nej, jag tror att det har varit mycket strul. Alltså turkiska klubbar blir bara struliga känns det som.
Men Hammarby är ju ett intressant lag i år. Många talar ju om dem som guldkandidater.
Ja,
som
det
som
tror
de
jag
har tappat. Men de har ändå tappat liksom nyckelspelare och sådär. Men hur ser du på dem?
Nej, jag tror att de är en guldkandidat. Jag tror att knäckfrågan blir ju att liksom ersätta Djurdjic. Men som jag sa, lyssnar man på Billborn så kommer Paulinho bli bättre. Sen saknar de kanske den här riktiga ledaren som Djurdjic var. Ja. Men det får väl Fällman och Jeppe Andersen och Fenger ta och ta ännu mer ansvar. Sen är det lite frågetecken för målvaktsfrågan där också. Men det är väl Davor som jag fattar som ska vara första målvakt. Och sen den här dansken ska de ta in som backup då. Så att,
ja, det är så?
Ja, jag tror det. Som jag har förstått det så.
Jag har sett okay. att han har, många har pratat om att han har sett riktigt fin ut. Dansken ja. Alltså. Ja. Jag trodde dansken skulle vara första målvakt. Davor har ju blandat och gett.
Ja, jag vet, ja. Men jag tror ändå Billborn håller Davor Blažević väldigt högt.
För träna hans fötter.
Ja, det är väl där.
Vi fick Allbåge hyllade Ostedt.
Just det, på Instagram ska ja. Jag då säga.
Ja. Skrev att han var också en ruggigt fin människa.
Ja,
så det är bra. Kul. Ja, fan, jag älskar Allbåge också.
Han tar ju alla chanser att lyfta målvakt också. Ska sägas.
Ja, men det är en ja, okej. Okay. Men det är bra.
Ja. Alltså, inte alla lyfter inte.
Nej, men folk som lyfter andra gillar vi. Det är ju människor vi ser upp till, berättade du Daniel. Absolut. Vi kan bunda det i början också. Från Hammarby till Malmö. JDT som tränare. Vad vet vi? Inte så mycket kanske. Men vad tror du och vet du och vad känner du inför den?
Nej, men jag tror ju så här att Daniel Andersson har väl, han har inte misslyckats, men just de här tränarvärmningarna, Juve Röstlers karaktär var väl kanske inte den bästa. Karaktären var det kanske inget fel på, men just hans ledarstil som var liksom management by fear upphöjt i 100. Och så där gick han väl lite bet. Och sen med Allan Kohn var det inte heller klockrent. Nu vann de med sin guld under Kohn och Magnus Persson var inte heller klockrent. Så jag tror ju att den här researchen som han, Daniel Andersson, har gjort har varit mer noggrann än på länge. Jag tror att de har liksom en plan på hur de ska få in unga spelare. Har vi sett nu när Anna Lamed-Hodzic verkar ta en startplats. Och sen just det här 4-3-3 där de vill spela som Ajax har sett Alkmaar. Det tror jag Jon och Thomas som passar väldigt bra. Sen tror jag att det är många som liksom överskattar det här med att han inte har varit huvudtränare i någon storklubb. Han har ändå varit i Holland och varit huvudtränare där. Liksom, vad kan Malmö, alltså sån storklubb är inte Malmö eller topplag i Allsvenskan som man kan liksom förvänta sig att vi ska få in, ja, men för detta förbundskaptener eller som de som har varit i England eller liksom the championship. Jag tror att det är liksom de här meriterna som Jonas och Tomasson har, tror jag. Det är, det är väl typ max om man ska locka någon tränare till Allsvenskan nu, i alla fall som det ser ut nu. Men så jag tror att han kommer bli väldigt bra där. Sen är väl det där man får hålla upp en brasklapp är väl liksom hur starten blir. Jag tror att Malmö sportrar måste ha lite tålamod här. Dels att man ska spela in en yngre mittback, dels att han ska sätta sin prägel på laget. Och det är frågan om de har det. De har missat SM-guld nu två. Och det kan bli en faktor också liksom, att det blir någon press på om de skulle torska i början eller inte resultaten går deras väg. Sen tror jag många har en felaktig bild av också nu att när man pratar om att Nyby Röst gjorde det så bra, nu är kraven på Jonald Thomas att han ska vinna kuppen, han ska släppa fram unga och han ska ta SM-guld. Och gör han inte de tre som han sparken, så funkar det inte, så kommer det inte vara heller. Han kommer inte få sparken om han vinner SM-guld och misslyckas med andra liksom. Så att jag tror man får se lite mer långsiktigt i Malmö än vad man har gjort hittills.
Har du hört något om de gick bet på någon tränare?
Nej, men däremot så hade de ju en kontakt med en jäkla massa tränare.
Var Billborn med där?
Ja, Billborn, och jag fick höra att de ville ha både Billborn och Jocke.
Alltså
att de var, ja, att de var i kontakt med dem.
Hur långt till, fram då?
Men jag menar, det är väl egentligen inget konstigt. Nej. Det är klart att de som klubb som Malmö hör sig för, om de hördes av med 8-10 tränare, det var ju ganska, det får man ju säga också här, att det var något som skilde sig åt på den här presskonferensen. Jag menar, oftast när du presenterar en tränare så säger, ja, men han var vårt första val. Vi har inte haft kontakt med speciellt många andra. Men här var ju ganska Daniel Andersson ganska uppe. Ja, vi har verkligen sonderat marknaden och vi har liksom och haft var, en noggrann process. Ja. Sen tackar nio nej så vi fick ta den här. Nej, så var det inte. Men och då är det konstigt om man hör av sig med åtta tränarpar att man inte hör av sig med Billborn och Jocke Björklund då. Och Jocke Björklund och Daniel känner man ganska sen tidigare. Så det är klart att de gjorde det där. Sen, det är ju så här också, men man kan ju höra sig för, men att det är ju inte nära för det här, liksom.
När det här rösslor och så under tiden det var innan det kom ut, hörde spelare av sig till dig och vittnade om eller svarade på raka frågor från dig om hur det var liksom, hur att hans ledarstil inte gick hem eller hur?
Nej, men det har man ju fått hört när man har pratat runt med folk i och kring klubben att det har ju inte varit harmoniskt, han bråkade med väldigt många där. Däremot så ska jag väl, man ska väl, det finns några tankar hur man ska, det är väl svårt att få spelare och berätta om det där öppet, men det är väl ett jobb som man får göra nu som journalist.
Men hur gör du det då?
Ja, man får ju fråga dem. Nu har jag inte haft något tillfälle att göra det, men vid första bästa ska man göra det. Men sen är det ju väldigt känsligt att prata om sådär interna saker. Jag menar, landslaget efter Zlatan, det är inte så mycket som har kommit ut där, som många liksom, man har hört stories där också som inte är bekräftade och sådär. Så att, nej, det är klart att det är väldigt känsligt.
Vi vet ju då såklart att Malmö har i särklass mest pengar. Vi har pratat mycket om det i den här podden också. Men har man även, som du ser den i särklass bästa truppen? Eller ser du positioner där de kan bli vassare?
Ja, men mittbacken kan de ju bli vassare. Alltså då tänker jag inte på Rasmus Bengtsson, för han är extremt överskattad. Den är allsvenskans bästa mittbackar. Men om du kollar på mittbacksparet då, om han ska spela med Ahmed Hosic, så är väl han... Han är ju en etablerad spelare och bra liksom. Men det är väl ingen så här som man är garanterad att han levererar dag ut och dag in i Allsvenskan. Så det är klart att det är väl där i så fall.
De saknar ju fortfarande Kari Arnason.
Ja, verkligen. Han var en Ragnar Sigurdsson. En sån typ skulle de behöva bredvid Rasmus Bengtsson. Så det är klart att en mittback av liksom, en riktigt snabb mittback skulle de behöva, tror jag. Där tror jag de saknar något.
Men är Malmö mer sammansatt för Europaspel än allsvenska?
Jag tycker de är, alltså om man tittar på deras trupp nu, tycker de är sammansatt för att köra ett tvåfrontskrig liksom. Nu går det igenom vad de har för mittfältare som kan spela central mittfält. Jag tror det är åtta mittfältare de har liksom, som kan spela där.
Men för Johan Arning var här nyligen, han var inne på det där lite grann, att man har lite äldre rutinerade spelare som kanske då, menade han, med liksom omedvetet möjligen, men att man tänder till mer Europa, så allsvenskan blir kanske inte det. Alltså, det
fanns, ja, fast har man torskat två SM-guld, alla de här har varit med, så tror jag man, det tror jag är fel. Då tror jag man är extremt taggad på att vinna SM-guld också, så jag tror inte att det finns. Däremot kan det kanske vara en mättnad, de har ju vunnit ganska mycket, inte nu på de här senaste två åren, men alltså de spelare som är med har ju titlar. Så att, nej, men det blir ett väldigt spännande lagbygge.
Apropå spännande lagbygge, den P3-övergången, går vi till Djurgården. Det är närmast unikt att ett guldlag lyckas behålla så många,
ja,
spelare.
Ja, får man säga.
Hur tänker du kring den grejen?
Ja, men alltså det tror jag, de är ju, om jag ska tippa vem ska vinna guldet nu, så tror jag att Djurgården är en av mina guldfavoriter. Med tanke på, det är ju väldigt svårt att vinna två SM-guld i rad. Men tittar du på truppen, varför skulle de vara så mycket sämre nu än förra året? De är inte snarare bättre, tror jag. Jag tror Boja Turay hade varit svår att hantera som skyttekung i en SM-guldvinnare. Tror han blev svårare att hantera för tränarna säsong två än vad han var första säsongen liksom, med det självförtroendet och ja, han kanske fått lite hybris. Jag tror att Kalle Holmberg är ett väldigt smart var, och alltså truppen sammansatt. Det som kan bli problemet då, men det är väl, tycker jag, om Djurgården har hanterat bra hittills, det är att någon etablerad spelare måste inte bara sitta på bänken, utan någon behåller den här truppen eller spetsen, så kommer någon etablerad att sitta på läktaren också. Det kommer bli en ny situation att hantera.
För de har ju länge sedan de hade så här bred trupp.
Verkligen, de har aldrig haft det.
Bänkspelarna, då var man ju så här livrädd för man skulle kasta in.
Nej, men det kan ju bli så att Asli Tajdarevic inte får plats i en trupp, eller Kevin Walker, och så, om du tittar på. Så kan det ju vara.
Ja, Emanuel Banda lär ju bli klar när som helst.
Ja, exakt.
Och han ser ju spännande ut.
Ja, verkligen. Ja. Men han är väl tänkt, som jag fattade, som Ulvestads långsiktiga ersättare. Han är ju en sån här ledare på mitten. Lite, inte kanske en sån här teknisk briljant, utan mer grovjobbare. Och han har de ju haft scouting på i 3 år. Så att,
Bra på långskott när han själv får säga det.
Ja, exakt. Bra på långskott.
Själv får säga det. Ja, han sa ju det. Vad är du bra på? Good vision och långskott. Det var
bästa.
Men är det inte tecken på att Djurgården har ett så otroligt starkt kollektiv och maskineri som lag, att det är ingen som lämnar? Att de plockar man ut en så kanske inte räcker för den personen att spela i vad den tror.
Nej, så är det ju. Så är det ju. Att de fick behålla Karlström var väl en jäkla jackpot, känns det som. Och han, ja, men är han lika bra som förra året så är det ju...
Mest tur att han stannade dock.
Vadå?
Det var ju klart med Ryssland, sen hände det ju en grej. Och sen så blev det Djurgården istället.
Ja, precis.
För att de andra alternativen inte var tillräckligt bra. Men han hade ju ett riktigt bra alternativ i Ryssland.
Ja, precis. Var det Ural eller Sochi eller vad det var?
Ja, något sånt. Så det var ju tråkigt för honom. Mm. Frågan är hur han tacklar det och liksom hur han går vidare.
Ja, nu kommer han kommer inte få gå i sommar sen som. Eller han kommer inte få lämna Djurgården förrän de vet om de spelar i Europa.
Nej, men det känns inte som Bosse kommer sälja något i
sommar.
Nej,
ingenting. Nej, det vet jag. Det är
inte om jag får ihop begreppet bra deal och Ural i samma mening. Alltså. Men,
Ural. Va?
Kassa ju upp.
Ural om bra oljepengar.
Ja, men jag vet, det är bara jag som är begränsad. Det är ju liksom,
Vi hade ju Johan Arning här. Och det kan man gå in och lyssna på. Hur Djurgården har jobbat styrelsearbetet. Det var väldigt intressant hur de för två år sedan tog bett på vissa spelare och signade långa kontrakt. För det är ju bara Jonathan Ring och Walker som är viktiga i truppen vars kontrakt går ut det här året. Mm. Så de har ju verkligen jobbat långsiktigt.
Lite som Elfsborg jobbade för 5, 6, 7 år sedan. Alla spelare satt på 3 eller 4 års kontrakt. Liksom. Mm. Mm. Är inte så nu kan man säga.
Men det är också just med långsiktighet som de har jobbat. Visst har de gjort, men de har vunnit.
Jaja.
Många som jobbar långsiktigt, de ska vinna sen.
Mm.
Lite längre fram, Djurgården har vunnit.
Ja, man glömmer att den här cuptiteln också så.
Exakt, precis, innan redan tidigare liksom. Mm. Hur mycket fokus på Europaspelet tycker du att Djurgården bör ha?
Ja, alltså det är där pengarna finns. Och det är klart att de ska nog lägga mer fokus där, det tror jag man kommer göra också liksom. Omedvetet blir det så om man har vunnit SM-guld länge. Men det är klart att det kanske inte är så att de går all in på Svenska Cupen.
Nej.
Men sen är det väl ganska jämnt. Men sen beror på om man tänker också, det Champions League ser jag liksom inte att de kan gå in i. Men däremot Europa League är ju fan jättemycket pengar. Ja. Så det är klart att de kommer göra det.
Hur är Bosse Andersson att ha att göra med det, tycker du?
Ja du, han är oberäklig får man säga. Men han är ju skön såklart. Jättetrevlig. Men det är klart att han, för att vara, vad ska man säga, han... oberäknig och kanske han har, om man ska säga så här, han har ett roligt förhållande till sanningen ibland.
På vilket sätt då?
Jag vill inte säga att han ljuger om vissa saker, men han det är klart, så är det ju. Han kan ju inte säga berätta allt, men ibland är det han är. Förlåt. Ibland är det konstiga saker ibland som händer.
Men det känns som att han gillar det. Han drivs av det.
Ja, precis. Alltså, han har ju ett spel, exakt. Ja.
Var lite ironiskt.
Verkligen.
Han ringde upp mig i en bilkö häromdagen.
Vad sa han?
Det vill man ju. Nej, jag är Bosse.
Ja.
Du är på Tornabyrå.
Ja. Men bäst var ju när Kim Källström, när han gick ut i medierna och sa att Kim Källström har brutit sitt kontrakt i Schweiz. Är det jaha, det kom som en nyhet för mig. Och dagen efter sitter de liksom på Clarion på Söder och skriver kontrakt. Det var en nyhet för mig, jag hade ingen aning om.
Okay.
Och så kan man bara säga, Buya Turay landade på Arlanda nu. Jaha, nej fan, det har ingen aning om. Är han i Sverige? Och så bara vet han att då han var där och hämtade han för... förra veckan liksom. Så att...
Har de gått?
Ja, exakt. Jaha, han är i Sverige. Ja,
fan vad bra.
Så att, nej, men det är klart att han är ju... Nej, men alltså, hans betydelse för Djurgården går väl inte. Och det är väl bara kolla på här med bilderna efter SM-guldet. Det var ju som han hade tagit individuellt SM-guld. Han syntes ju överallt. Det var inte lika mycket fokus på Björn Westerström när de tog SM-guld som det var. Men det är, han förtjänar ju all cred. Jag kan tänka mig också att det är sån här grej i Djurgården. När liksom... Bosse är en sån som står upp när det går dåligt. Han står där alltid. Han svarar alltid i telefon när man ringer. Han, även om de har torskat med 5-0. Så jag kan tänka mig att det är väldigt många kanske i klubben som håller sig borta när det går dåligt. Och sen när det är SM-guld, då står de där och ska liksom ta. Så att, nej, han förtjänar all cred.
Kommer han landa någon Europa-bomb liksom?
Ja, men det är väl det som är frågan nu. De var ju väldigt nära med Haksabanovic. Det hade ju varit en grym värvning för Djurgården. Och det sprack ju i sista stund. Så att det är inte omöjligt att det kommer någonting mer. Men jag har inte hört att det ska vara något på
kunde
på
inte gång. Matcha Brescia med Simon Skrabb eller?
Nej, precis. Men jag har inte hört att det är något på gång nu. Men
pengar, men Bosse vet man aldrig.
Ja, pengar finns det ju.
Men Djurgårdsbomb har ju
Har du?
Nej, men du har inte hört något?
Nej, inget okay. Om att det ska vara något på gång nu. Men jag skulle inte bli förvånad om det kommer om någon vecka.
Vilken typ av bomb då? Vad är det för namn? Vad skulle det kunna vara? Det är roligt.
Ja, men det skulle inte kunna vara någon sån här som... Ja, någon hemvändare typ... Inte att Herr Gota kommer hem, men typ någon sån.
Kan det vara Toivonen?
Nej, men Toivonen är svårt att se. Just att, men det är svårt att se. Dels, nu har de väldigt bra kontakt, han och Bosse. Men de har betalt ut väldigt höga sign-on för Erik Johansson. För Astrid Ajdarevic. Jag tror att... Jag vet inte, ska man satsa på en 34 år? Du kommer inte få de pengarna tillbaka. Nu har man ändå ett SM-guld. Liksom. Det
känns mer som en ytter att de behöver nu när
Kusset. Ja, precis. Och tar du hem Ola Toivonen också, så kan du inte använda den i kvalspelet. Alltså tar du hem någon sån, så att då går ju liksom Europa-grejen bort också. Det är lite av pengarna som man skulle kunna få tillbaka. Då. Så att, nej, det tror jag inte. Det skulle jag bli jättefånad över.
Vi har sorterat in en del andra lag också under övriga lag.
Ja,
ja. Då börjar vi med Mjällby. Jag låter den landa lite. Har de en sorts ovanlig offensiv strategi för våra nykomling, eller är det jag som blivit Mjällby-bländad?
Nej, men det är klart att värva Batanero, och det var ju en...
Men det började tidigare med Lantz redan. Ja. Hur de jobbade med processen att få Lantz.
Men Lantz var de väl... Där blev de ju tagna på sängen, eftersom han Milos sa upp sig. Det hade de inte räknat med. Han fick ju något helt sinnessjukt jobb i Röda Stjärnan med Stankovic liksom.
Ja.
Så där tror jag kan man inte säga att de har någon offensiv. Men däremot Lantz känns ju som en väldigt spännande. Både han och Jocke Persson kommer ju bli fantastiska tillskott. Både på och utanför planen. På planen spelar de inte, men utanför arenorna. Ja. De är ju grymma personer. Så att, men Mjällby blir väldigt intressant.
Ja. Hur ser du på allt som hänt och som fortfarande fortsätter och som antagligen kommer att pågå att hända i Östersund?
Ja, alltså vilket sorgebarn det där är. Alltså, det är ju klart att det är ju en skamfläck såklart för allsvenskan, det som har hänt där uppe. Men det som känns lite grann, det är att nu bryr man sig liksom inte. Förr var det så här, vad tråkigt. Men nu har det börjat så här, Östersund, det är lite så här att man räknar lite räknar bort dem, gör man inte det där, känns det som liksom, att de har blivit från att vara liksom kelgrisarna i svensk fotboll, har de blivit liksom svarta fåret, och man vet inte vad som händer. Nu känns det som de kan lika gärna utesluta sig att allsvenskan kör liksom med 15 lag.
Men hur ska man råd att betala ut löner?
Ja, det är det jag fattar inte heller. Men kommer de här pengarna, kommer de inte? Då verkar det som de kommer nu i alla fall. Men nej, det är jättetråkigt, och framförallt så är det ju liksom en svart fläck i svensk fotboll. Och, nej, det vore bra om man fick något besked. Just att det hänger i luften tycker jag är extremt irriterande.
Vi pratade lite om Elfsborg där, var inne på dem. Och de har ändå sett spännande ut under försäsongen tycker jag. Speciellt Jesper Karlsson, som har gjort en del bra värvningar också. Tror du att det blir liksom tredje året nu till en växlar upp?
Jag har svårt att se det ändå. För jag tänker på, de har väl inte någon jättebra ekonomisk situation heller. Så om någon spelare lyckas, till exempel Jesper Karlsson, som det finns intresse för från MLS och USA, så känns det som att de måste sälja för att liksom få in pengar. Så att de tror Elfsborg kommer vara i den här liksom uppbyggnadsfasen och ingenmansland ett par år till om de inte händer något med kassakistan. Så att Elfsborg känns... Ja, får de hem Johan Larsson kan det bli lite drag. Men ja, jag tror det är 50-50 att han kommer.
Kommer de fortsätta putsa på publiksiffrorna?
Ja. Får man hoppas.
Varberg slår Malmö med 3-1. Är det en indikator eller helt oväsentligt?
Ja, helt oväsentligt tror jag. Jag tror inte det säger någonting om styrkeförhållanden. Däremot det satt man ju så om, har man ju suttit och sagt om alla lag här nu, Falkenberg, att de ska bli en slag på sig, trodde man. Att, så känns det lite grann om Varberg också. Det är ju liksom, de har ju värvat leftovers, så det ska bli jäkligt svårt.
Tappade också spelare redan under förra säsongen till allsvenska konkurrenten när de gick upp.
Men han som gjorde målen där, Ejupi, vilka jävla mål han gjorde.
Oh.
Alltså herregud. Och sen så förlängde de ändå med Selmani som gjorde typ
5. Ja, precis. Han blir viktig för dem. Det är något sånt där som måste till för att de ska liksom lyckas, tror jag.
Ja, men de här bottenlagen måste ju ha målgörare. Och är han en sån, så kan de ju bli ett Falkenberg eller något liknande. Men Falkenberg har ju gjort Siljens bästa värvningen då. Kisito. Kvam Kisito från Häcken.
Ja,
det är ju Siljens bästa. Sett till vad han kommer ifrån, hur bra han är och var han landar.
Sirius har gjort Siljens bästa.
Kan
har
du inte?
Biro.
Eller Biro.
Ja, exakt. Bra. De har gjort två bra. Biro och Kennedy i den ordningen.
Ja. Men Peking då? De känns inte som att de röstar för guld.
Nej, verkligen inte, men där kommer det komma. De vill ju ha Jack Lane här och se vad som händer där. Men där, det känns som, ja, men jag tror att han kommer, kan bli bra där. Men däremot så måste ju de reda upp det här, vad som pågår i klubben. Det är ju,
med Hunt,
ja. Ja, herregud. Det blir spännande att se hur det här utvecklar sig. Han och hans relation till Jens sägs ju, Hunt är lite som den här, vad heter den då? Nakna pistolen där. Nothing to see here. Nothing to see here. Ja, men allt är jättebra så här. Det känns lite Bagdad Bob-aktigt. Men ja, vi får se hur det utvecklar sig.
Det var en härlig människa att träffa. Vi hade ju honom.
Ja, ja, han är ju grym. Han är grym. Han är grym. Men det blir så här också, alltså ordförande, folk glömmer ofta snabbt, framförallt fotbollssupportrar har väldigt kort minne. Tänk vad han har betytt för Norrköping. Han som låg bakom SM-guld, han har byggt upp klubben ekonomiskt. Alltså han har betytt så extremt mycket. Ja. Men att det liksom kan försvinna hos fotbollssupportrar, det är lite synd ändå. Han får ta, men samtidigt, han är ordförande i en av Sveriges största klubbar. Det är klart, då ska man vara beredd på att ta skit och man får mycket skit. Och det ingår i jobbet. Samtidigt så man bör ha liksom i åtanke vad han har betytt för klubben.
Det känns som att han är den mest aktiva ordföranden också. Det är inte så att AIKs eller Djurgårdens går in och så här säger saker, utan han kör på.
Avslöja exakt övergångssumma på Dino Islamovic. Vi är överens om exakt 3,2 miljoner. Men hans personliga villkor är för höga, så vi har inte råd med det. Ja. Den dekretet är som död.
Det var också roligt när de var hög på han Söderlund i Rosenborg, ja, som de snackade om.
Han som är på väg till Häcken.
Ja, precis.
Nej, det var han. Nej. Helan.
Ja, Helan.
Ja. Han signade nytt med Rosenborg, ja, och så sa han att det gäller att hamna i rätt säng. Det var hans kommentar på att han förlängde. Ja. Är Dorsin.
Ja, jag tycker jag tänker på Selmani där, Sofie Selmani. Nej, gick helt över.
Alltså Pornfröjt.
Ja, lugna låtar och engelska, precis, om sorglig demolition.
Bor i Mariefjäll.
Jo det. Ja. Jag älskar Sofie. Eller, jag älskar
omöjlig att få tag på.
Ja, hon vill ju inte göra intervju. Hon vill ju låta. Det är ju Tåström. Apropå Sirius, det är ju Henrik Rydström, ensam huvudtränare. Han kommer ju ha en assisterande såklart. Men ändå, dina tankar om det? Rydström själv, go solo.
Ja, men framförallt är väl det spännande att de tar in en 23-årig assisterande. Ja, Theodor Olsson, va? Mm. Fantastisk. Alltså vad gjorde man själv när man var 23 år? Var assisterande i ett allsvenskt lag? Nej,
som
inte direkt.
Ja,
typ så. Nej, men, och det där med Rysum hörde man ganska tidigt, va? Ja. Att han skulle vara ensam själv. Det var, jag vet inte vad Mirsa gjorde för fel. Eller?
Du kan ju pressa Birro här nu. Han har ju hängt med Sirius här nere i Alicante.
Vart är Mirsa, Birro?
Ja.
Nej, men det handlar väl om att de bestämde sig för att det skulle en skulle vara kvar.
Ja, de bestämde sig för att en skulle vara kvar.
Men jag tror inte att schismen mellan dem
nothing
var...
to see here. Nothing to see here. Move on.
Vi har försökt pressa honom för du var nere på lägret. Om det krökades.
Det var ingen som drack än.
Men vad fan, jag är väl inte nära en bardisk. Jag kan ju inte veta om folk sitter och... Men det gjorde de ju inte när jag såg ingen som drack öl på de jävla läger. Men alltså, jag tror att schismen mellan Rydström och...
Säg Marcus Hunt.
Jag tror att det var lite överdriven. Ja. De gick inte super... Men det var inte så att de såg och kastade grejer eller bråkade liksom. Så att vi hänger upp fasader framför den grejen och så tar vi oss vidare. BK Häcken känns som de så ständigt jävla oförlöst. Ja. Vad är dina tankar?
De ligger och lurar i vassen, som man har sagt nu de tre senaste åren.
Nej,
de
är 10 år
Nej, men det jag kan säga om Häcken är att om de får Hans Södlund nu, så tror jag de ser väldigt intressanta ut. Och däremot, eller det som jag tror kommer bli bäst, det är Leo Bengtsson. Det är ju en fantastisk värvning. Hammarby väljer att inte satsa på honom nu, tror jag. Det beror ju på liksom, de har Kasaniklis, Tankovic, som har ett annat tänk, och han ska inte få spela. Men jag tror han kommer bli grym om han får chansen. Och jag vet att Alm vill ha honom till AIK för när han var tränare där, ja, då, jag vet inte om han var nog inte Hammarby då, men jag vet att de hade koll på honom, så nu får han. Och det ska bli väldigt intressant att se hur han utvecklas under Alm och Bengtsson. Kan bli en match made in heaven.
Tvåminnen där.
Ja, precis. Han ser också bra. Riktigt bra. Mm. Så att, men de måste ju lära sig att vinna mot topplagen.
Ja, det är riktigt. Kanske ska ringa Alm igen och fråga om man ska vara med i podden.
Ja, eller så ringer vi bara Friberg.
Ja, Friberg ställer för att älska Friberg. Alltså.
Alm vill inte vara med, eller?
Nej.
Han är så här, han gör bara livepoddar av någon konstig anledning. När vi pratade med presschefen där. Hon är tidigare journalisten. Hon var på GP.
Ja, Malin. Ja. Hon var på GT.
Ja, GT var det. Mm. Ja.
Men jag är glad att Alm har sin ventil, nämligen Häckens hemsida.
Absolut. Hans kröker, fantastiskt.
Ja, ja. Man får ju ändå gilla att han jobbar så.
Ja. Jag älskar ju så. Jag har jättestor respekt för det.
Han kommer tacka ja till slut. Ja. Så är det bara.
Vi säger så här bara, jag vill ju träffa honom. För jag tycker att han är... Träffade honom på ett hotell i Bengtsfors i somras. Då pratade vi lite i trappan. Mm.
Vad gjorde ni i Bengtsfors?
Vad fan gjorde
det var Robin Janssons.
Det var, det var Melleruds 400 år.
Och så var inte han där.
Nej, han skickade en hälsning via storbild.
Fy fan vad dåligt.
Han var ju och spelade match
med Orlando.
Hans
syster var där. Jo men
fantastiskt.
Ja, men Mellerud är fint. Lyssna frågor då. Är du med eller?
Ja.
Om du då skulle få börja om idag 2020 med det klimatet som är i fotbollsvärlden nu utan kontakter, vad hade du gjort?
Ja, för fan, vad hade man gjort?
Skaffat kontakter.
Nej, men hade man,
blank telefon.
Det är väl det man får ändå säga det att det är väl det man gjorde. Ändå 2006-2007 var ute på träningar, var och snackade med. Det är väl ändå, om man tittar nu då, vad alla gör. Ja. Ja, men alla åker med på de här träningslägena och så runt. Det är väl ändå sätter sig och ring alla som nyhetschef Daniel Berglund sa en gång i tiden. Så att nej, men det är ringa. Ja, han sa det, ring alla. Vad ska jag göra? Ring alla.
Kanontips.
Och sen när man inte fick tag i dem så sa, ja men vad fan, du kan ju inte sitta och ringa hem till dig själv. Du är ingen som svarar, ring alla.
Speciell chef.
Ja, han är grym, han är på Viasat nu. Han är på Viasat nu, han är fantastisk.
Vad hände med Martin Olsson?
Martin Olsson, ja det var ju väldigt sjuk story. Nej men han lämnade ju januari-turnén. Och där såg han ganska bra ut. Jan Andersson hyllade honom. Och sen sa han då att jag är nära på att göra klart med en engelsk klubb. Om allt går bra skriver jag på. Jag fick reda på när jag landade hemma i Sverige, tror jag det var. Ja, det var det. Att det var West Bromwich som han skulle till. Och skrev väl att ja, men då är han i princip klar för West Bromwich. Men det visade sig att det var ett provspel. Och nu så har han ju fått tror jag. De har gjort fysiska tester, tror jag. Och de ligger ju liksom i toppen och ska upp till Premier League. Så att han höll väl inte riktigt där fysiskt för dem. Så att han får leta vidare. Men jag menar, vad är det nu? Februari, slutet av februari. Blir svårt. Jag vet inte om han tänker. Han sa ju då i Qatar att han skulle göra klart på en ny klubb för att komma med till EM-truppen. Känns som att det kanske är lite slopat nu med tanke på att han ska hitta en ny klubb och han har mars, april på sig liksom. Jag har svårt att se att han ska...
Det så blir att inte han svenskan?
Nej, men det tror jag inte. Jag tror att däremot så kanske han väntar fram till sommaren och skriver på med någon ny klubb, tror jag.
Brorsan
är samma sak. Där har vi problem med en skada, så att det verkar inte hända speciellt mycket där.
Fråga till Disco. Hur stor summa anser du att Elfsborg bör kunna kräva vid försäljning av Jesper Karlsson?
Ja, han är 21 år va. Och ska han gå till MLS då, som det ryktas om, så kan de inte kräva så mycket. Men ja, 10-15.
Men känns inte som att han ska gå till MLS.
Nej, verkligen inte, fan, verkligen inte. Ja, det är, ja. Men det är vad jag har hört intresse kommer ifrån.
Vilken sportchef har du sämst relation till?
Sportchef sämst? Nej, men det blir väl Daniel Andersson då. Han svarar ju aldrig när jag ringer.
Får gå via Peter Olander.
Ja,
det är ju så alltid.
Ja.
Han är härlig ändå, Peter.
Är det någon sportchef som man har bråkat med? Ja, det är ju såklart. Bosse har ju riktigt skällt på honom flera gånger. Det har ju flera andra gjort också. Men ingen sådär som...
Är det någon du är så rädd för? Eller har sådär, fan nu ringer...
Nej, men det är två som man har mått dåligt över under sin journalistkarriär. Man har riktigt ont i magen när man ska ringa Lagerbäck på sin prime 2008, när man kunde ringa till honom. Då hade man ju, han kunde ju vara riktigt jävlig. Och sen Henke Larsson. Henke Larsson,
väntat nästan.
Uff, jag blev ju, kommer ihåg när jag skulle ringa Henke en gång, så hade Zlatan slagit landslagets målrekord med 50 mål i PSG. Och ja, men dels så var det ju när han var tränare för Landskrona. Känns som 100 år sedan. Men då åkte jag, fick vi ingen intervju med Henke, så jag åkte ut till en träning. Landskrona tränar liksom långt bort på någon leråker, det ösregnar och jag står där och väntar. Finns inte en människa som tittar på dem, det är bara jag. Och så går jag fram till Henke: hej Henke, jag kommer från Expressen. Är det okej om du tar 5 minuter på frågor? Svara 5 minuter på frågor. Nej, sa han inte. Men du kan gå med mig ner till Tom Cranes rum och ställa frågorna samtidigt, sa han. På väldigt, väldigt arrogant. Så han gick där och han fnös åt mig och jag gick med så här och frågade liksom vilka förebilder han haft som tränare. Blev bara blaj. Ja, och sen så skulle jag ringa honom något år senare om Zlatans målrekord. Zlatan hade gjort 50, ja, slag i landslagsmålrekordet. Och så mässade han, hej, kan jag ringa? Ja, ring du, sa han. Men då ska vi bara snacka liksom om håll det ämnet liksom, var hans tydliga order. Ja, det är bra, så. Ja, men då kör vi igång intervjun, sa jag. Ja, hur tycker du, bara så här, för man bör kanske inte gå direkt på där liksom. Ja, hur tycker du Zlatan har sett ut nu då, sa jag liksom, bara så här i PSG senaste tiden. Han bara, det var inte det här vi kom överens om. Du skulle prata bara om det här målrekordet, inte någonting annat. Försök inte lura mig nu. Och så bara skällde han ut med typ 2 minuter. Och sen fick jag ställa typ två frågor om Zlatans målrekord. Sen var det bra.
Otroligt ändå.
Ja, det man blir lite...
Men jag, alltså, Henke har väl uppväxt med en annan kultur när det gäller journalister.
Han har gillat Ove Rössler.
Nej, precis. Däremot så är
ju... Hur fan kan det vara att Jordan är supertrevlig?
Det var det jag skulle säga. Alltså, Jordan Larsson är ju en fantastisk person och han... Men det är väl... De kommer från olika kulturer. Henke var ju med på det här stängda, när de stängde landslaget. Han, Patrik Andersson och Zlatan liksom... på 2000-talet. Men däremot så de hatade journalister liksom och... Det, så var det på den tiden. Det skrevs väl, gjordes väl väldigt mycket mer konstig journalistik då också, kan jag tänka mig. Jordan är väl mer uppväxt med det här Instagram. Han är liksom van journalist och sådär. Så att, det är natt och dag där, vilket man kan förstå.
På tal om Jordan, ja. Hur nära tror jag han är en EM-trupp?
Jag tror att han är en joker. Jag tror att han
ska man... mål direkt när han kom tillbaka.
Ja, precis, ja. Jag tror att han är väl... Det beror ju på hur Janne gör det. Det finns ju 4 forwards som är givna enligt mig. Berg, Isak, Quaison och Sebastian Andersson, de är givna. Sen är det ju då, om de tar med, kan ju välja att ta med en mittback eller en försvarare mindre. 7 försvarare har de gjort tidigare. Det finns ju mittbackar som kan spela ytterbackar och vice versa. Så att han är nog den första i jokerleken, tror jag.
Har du någon gång blivit hotad för att du avslöjat något? Eller va?
Nej, inte för att jag avslöjat. Ja, precis, det har jag blivit. Det är helt sjukt. Men det var någon dåre som ringde till mig och hotade att han skulle spöa mig på Karlberg om jag la ut AIK startelva. Typ, ja, det är helt sinnes. Det var typ för, ja, kanske 2000.
Var du en supporter?
Ja, precis. Det ringde till min telefon och sa, du jävlar, bara du vet, lägger ut, du ska inte hålla på och förstöra för oss. Men sen har det varit mera allvarliga grejer. Det var ju, eller allvarligt var det ju, men Uppdrag granskning, det var också väldigt länge sedan, hade något om firman Boys, tror jag. Och vi skrev om vad Uppdrag granskning skrev, och då fick vi något hot. Så vi hade faktiskt livvakter med oss till Råsunda. Det satt 2 gamla soldater från Bosnien, tror jag det var. Och de hade täckat och såg väldigt konstigt. Att ingen reagerade på det var helt sinnessjukt. Men jag Lyr satt där och skrev, och de satt bredvid liksom på pressläktarna. Det är surrealistiskt. Sen är det ju så här att när man får hot på sig från liksom, det kan vara, kanske inte var så allvarligt som vi trodde, men då drar liksom Expressen. De har ju väldigt noggrann med sånt där, och då tar de i kanske lite överkant, vilket är bra. Jag tror att vi har ju sen, jag har varit väldigt förskonad för sånt där och aldrig upplevt med riktigt hotat sådär. Men man kan ju tänka sig att till exempel som David Bas har fått väldigt många mer, och andra journalister som skriver om andra ämnen har ju fått 100 gånger saker värre. Och det är klart att det är inte bra.
Hur många gånger har du haft helt fel i avslöjande?
Ja du, det är väl det här klassiska. Det har man ju titt som tätt. Tette Bangura var väl klassiska när jag skrev att han var nära Schalke 04, och så skrev han på för Bursaspor. Det finns en story bakom det också som jag har berättat. Det var ju, jag fick reda på att han var nära Schalke, skrev där samma dag som Utöja. Jag hade semester. Det blev missuppfattning i rubriken, så vi slog fast att Tette Bangura säljs till Schalke 04. Och sen har ju Jens T. Andersson berättat efteråt att de var ju i princip,
så du var inte
nej, men de var ju i princip överens. Men det, men sen är det ju så här också, till exempel, jag skrev ju om Tankovic igenom, till exempel, alltså att han var i princip klar. Men då åker Tankovic ner, han skriver på, han gör tummen upp, det finns en bild, ja, han åker ut och kollar på hus och ska liksom, det börjar klart sen. Sådana där grejer kan du.
Vad händer med honom?
Han nu lämnar då till sommar. Ja, som bossman. Ja, det skulle jag tänka mig att det är utlandet. Jag har ingen aning vilken exakt grupp det är. Men.
Vem är det som vanligast tipsar dig? Liksom? Är det andra journalister, agenter, spelare, klubbledning, spelaren själv eller bekanta spelare?
Nej, det är helt olika. Men mycket, jag får ju faktiskt mycket tips nu på Instagram och Facebook. Det är ju fan, men då får man kolla på om någon stämmer. Och sen där får man ju liksom ett tumme. De har ju lärt sig genom åren vilka som... Man kan lita på sådär och man får kolla upp det bra. Men annars är det väl, det är en salig blandning av salig blandning av personer.
Men du säger, du har varit inne på det själv nu, du har ju ökat och det ser helt annorlunda ut. Men bara för en 5-6-7 år sedan, 3-4 år sedan kanske till och med. Vilken är den största konkurrenten när det kommer till avslöjande just liksom?
Nej, men det är ju fortfarande är väl att man ska vara bättre än en sportbra lever kvar liksom det där. Alltså det gör inte så mycket. Alltså det är klart det gör om någon annan har det också. Men det är ju liksom de, den. Men där tycker jag vi var jävligt bra. Jag tycker alltså på allsvenskan sprang vi väl om Aftonbladet. Nu tar det såklart egen sak, men jag sprang väl om dem för några år sedan och tycker vi har hållit i det jäkligt bra. Vi är ett bra gäng som jobbar med allsvenskan också. Vi var väl de första som tog det alltså riktigt på allvar det här med allsvenskan och bevakade väldigt intensivt. De har kommit nu på slutet och sett vilket jäkla intresse det är. Det här har ju vi gjort ganska länge. De var ju mer liksom inriktade på internationella fotbollen, vilket såklart är ett jättestort intresse av också, men just den här allsvenska grejen tycker jag vi har gått i bräschen i många, många år.
Men det är intressant att du säger det, att det är nya tider, för det märker man ju verkligen. Och nu när jag sa det, jag tänkte inte ens på Aftonbladet som en gång. Jag tänkte mer på de här fotboll direkt.
Ja, precis. Ja, men så är det kanske. Men så är det kanske också. Men sen får man liksom kolla alltså hur stora är de och hur stora är vi? Liksom kvällstidningarna har ju extremt stor räckvidd. Det har ju inte de här sajterna. Alltså, det är inte i närheten. Jag menar, Expressen har väl 4-5 miljoner någonting läsare. Jag tror inte det är 50 000 per dag heller av de andra. Jag vet inte, men 100 kanske. Jag har ingen aning. Men det är ju sån stor skillnad. Och det är klart att vi slåss ju mot dem och Google och Facebook och hela bunt och sådär. Så att, men det är klart att det är ju konkurrens bland alla. Det
känns som Bladet gör andra grejer än vad ni gör
ja,
också.
Ja, precis. Jag tror det.
Ni är ju bättre på vissa saker och de är bättre på andra saker. Liksom. Så att det är väl smart också någonstans. Ja. Att inte springa på samma boll. Puckar och bollar.
Nej, exakt.
Om Birro börjar skicka tips, hur trovärdiga är de?
Ja, det får man kolla upp. Men han har ju bra koll.
Riktigt.
Snyggt. Sirius tipsen.
Ja.
Börjar hålla
ja, för fan. Ja, men jag...
Nothing to see.
Ja, och finns det något att visa?
Kommer en Sirius-bomb du? Kan du inte bjuda på det?
Ja, om jag hade haft någon så hade jag skickat
det. Så hade du inte bjudit.
Nej, det hade jag faktiskt inte. En sista kanske då, som åtminstone den sista körskämmet är. Hur kommer det sig att du fick din särställning i den där silly-karusellen? Liksom? För du är ju ändå den mest respekterade journalisten. Vad har du gjort annorlunda än konkurrenterna för att nå dit? Och framförallt inte bara nå, utan tycker jag som är mest liksom, fascinerande med dig och så, det är att du har bibehållit det genom ett föränderligt medielandskap. Så är det fortfarande, ja, vi säger det ofta, Disco skriver det, därför kan vi. Alltså, hur bibehåller man något i en värld där hela tiden rör sig?
Nej, men dels...
Och första gången, micken rasar underbart. Kör!
Nej, men dels så tror jag det är att jag jobbar ju väldigt ofta. Det är inte alla som går ifrån en julmiddag och skriver nyheter och sådär. Och det är inte alla som kan jobba på sin semester eller lämna från... Jag tror att det drivet tror jag inte det är så många som har och är beredd att offra liksom. Sen har jag haft jättebra uppbackning av jättebra chefer, jättebra kollegor på Expressen som har lärt mig mycket. Och sen... Ja, men just, jag tror väl att jag har någon form av skill att bibehålla de här relationerna och inte blåsa folk, kanske inte vara ganska street smart när det gäller när jag ska skriva och inte skriva. Jag tror att och sen är det ju där tror jag också att där man byggde upp, att jag fick chansen liksom att bygga upp det här kontaktnätet genom att vara på alla allsvenska träningar och lära känna folk då, det kan inte folk göra på samma sätt nu tror jag, för att det är dels är det nedskärningar på massa tidningar och sajter och sådär. Och att man måste vara med på det är mer skrivbordsprodukter nu tror jag. Så att jag tror det just, om jag ska säga något, så är det väl dem.
Är det fortfarande lika kul?
Ja, det måste jag säga, det är det faktiskt. Det är faktiskt jävligt roligt.
Kan vi slå fast att du jobbar under din pappaledighet?
Ja, om man...
Eller får man inte egentligen kanske?
Nej, det får man, men gör ideellt. Men det har man, och det har man ju fått också göra jäkligt mycket. Man jobbar ideellt, alltså man jobbar inte fått betalt.
Ja, för fan.
Det, och det tror jag många inte heller liksom.
När jag,
ja, men det första vad som hände på som hände när jag blev journalist, det var ju när jag gjorde praktiken på Sundsvalls tidning. Då gick jag info PR-programmet och den andra som gjorde praktik på Sundsvalls tidning gick journalist. Han fick väl 8000 per månad i sån här journalistlön. Jag fick inte en spänn eftersom jag gick info PR. Och liksom, ja, 8000 på den tiden, 2006 liksom, det var ju hur mycket som helst när man var 23 liksom. Så att, ja, nej, det har blivit mycket slit, men det har det varit värt. Den dagen det inte är värt längre, då får man väl täcka och göra något annat.
Nu kanske jag har legat under en sten, men var kommer disco ifrån?
Disco kommer ifrån...
Att du är jävel på disco.
Nej, det är, ja, lite grann har det att göra. Men vi kan dra den här storyn igen. Det var alltså när jag pluggade och gjorde praktiken på Sundsvalls tidning, så spelade jag fotboll division 5, Kovrand CF. Kovrand CF är alltså, Kovrand laget ligger i en by. Ja, där det är mycket bondgårdar, så här riktigt bondlag liksom. Inget negativt det där, jag bara förklarar hur det är. Och vi hade lagfest. Vad var jag då? 21, 22? Kanske inget till och med. Ja, men det måste vara något sånt. Och vi hade en väldigt stökig förfest där det var mycket hembränt som man kör då. Och det var, man kan inte riktigt ta någon vinnare. Och så åkte vi in och så kom vi... på restaurang Oscar i Sundsvall som tyvärr är nedlagt nu, som inte finns längre. Men där var det 23. Och vi som inte var 23 var överlyckade att komma in där, för det var mycket äldre folk där. Och jag fick feeling på dansgolvet, så gå och dansa som John Travolta typ. Ja, men och ja, precis. Och, och sen så kom vår materialare in och såg det där. Och sen så på träningen efteråt så sa han, ja men fan, disco, det var jävla disco på dig, disco Danne. Och då sen spelade ihop med en fotograf som jobbade på Sundsvalls tidning och så har hängt med till Sundsvalls tidning och sen hängde det med till Expressen. Ah, så att det är ingen jätterolig story, men, men det är förklarat i alla fall. Ja,
fan precis. Vad materialer har kommit på smeknamn.
Ja, exakt. Herregud. Bosse Bernice Larsson, han påminner mig igen om det här. Han skickade, det var jag som kom på disco.
Ska man komma med karriär och tre när det gäller det här med att träffa lag och materialer är väldigt, väldigt bra människor där sen också.
Ja.
Det får man lära sig mycket. Finns Pipeline kvar i Sundsvall?
Men Pipeline finns kvar tror jag. Ja. Precis, där har det hänt mycket med spelningar och grejer.
Ja, brända barn. Ja. Fint gammal Sundsvall.
Kristet utseende. Det är kristet
ja,
utseende.
Ja, det är kristet utseende. Ja,
Frågan Harp. Ja.
Nästan lika bra bandan som det är Christer Petterssons. Mm. Stort tack Daniel för att du kom hit.
Tack, lika roligt varje gång.
Fortsätt att bibehålla skärpan och hjärtat intakt också. I den kombinationen hedrar dig på alla sätt och vis.
Glöm inte att köpa biljetter.
Nej, exakt. Köp biljetter till The Base.
Nu är de släppta.
Nu är biljetterna ute, ja, till försäljning. Så kasta er över dem, för de har ju tagit slut fort. Och det kommer bli fantastiskt. The Basics 26 mars kommer vi köra live där med spännande gäster och allt sånt. Så missade den grejen. Så hörs vi om några timmar igen, men nu är ett avsnitt.
Ciao! Tack.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.